Plenum börjar 24 september 2025 klockan 13.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Anders Ekström anmäler om frånvaro från dagens plenum samt plenum 26 september på grund av möte i regionkommittén. Vi är 29 ledamöter närvarande, vilket antecknas. För första behandling har vi ärende nummer 1, rubricerat tillsyn, efterlevnadskontroll och sanktioner inom cybersäkerhet och motståndskraft, lagförslag 26 2024-2025 jämte lag- och kulturutskottets betänkande 15 2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamot Harry Jansson, ordförande för lag- och kulturutskottet, som presenterar utskottets betänkande. Varsågod.
Tack talman, ärade kollegor. Utskottet har alltså haft att handlägga frågan om tillsyn, efterlevnadskontroll och sanktioner inom cybersäkerhet och motståndskraft. Flera av er säkert har denna lagstiftning, själva grundlagen som landskapsregeringen har satt i kraft, i färskt minne, en omfattande och då för utskottet relativt svår att hantera. Det fanns en osäkerhet om den förestående lagkontrollens utfall. Och nu har vi facit på hand och vi kan konstatera då att landskapsregeringen har då rättat till det som kontrollorganen har påtalat och som republikens president sedan har sanktionerat, det vill säga att vissa paragrafer i den tidigare ursprungliga lagen dömdes att förfalla. Och igen, bästa kollegor, är det ju grundlagen då som utgör orsaken till att vi får ta ännu ett varv av den här lagstiftningen. Först om allt några ord om lagkontrollen, när vi inte direkt har gått in i det i utskottet i övrigt, så visar ju då lagkontrollen till den här delen hur invecklat det är att lagstifta, trots att vi som åländska parlamentariker är ytterst medvetna efter över 20 år tillämpning av grundlagen. Så det kräver en hantering av de här detaljerna som är mycket, mycket speciella att hantera. Så även i detta fall. Men det sagt så kan vi konstatera att en viktig del som då kontrollorganen har påtalat var då vikten av att det då skulle finnas ett oberoende opartiskt organ som hanterar frågan om huruvida det ska påföras påföljdsavgifter, det vill säga i praktiken sanktioner, på de verksamhetsutövare som inte agerar på det sätt som i första hand då EU-direktivet utgör, direktiven utgör grunden för, och sedan mera då själva lagstiftningen, den åländska. Om de inte följer så ska det kunna bli följder. Så därför har också utskottet omfattat landskapsregeringens förslag om att det införs då en ny påföljdsnämnd. Här har då utskottet betonar också i sitt betänkande att just trygghet, rättssäkerhet ska finnas i alla delar i processen. Och vi har naturligtvis diskuterat påföljdsnämndens relativt för Ålands del stora antal medlemmar. Så vi har diskuterat att är detta rimligt i ljuset av Ålands litenhet och annat. Men i och med att tanken är att nämnden kommer att, om den så önskar, enligt eget beslut, verka då uppdelad i olika sektioner. En för cybersäkerhet och en för motståndskraft. Så finns det ändå då en rimlighet i den här totala mängden beslutande. Men som vi konstaterar med utskottet, det kanske inte alla delar blir så lätt för landskapsregeringen att hitta goda representanter som har den sakkunskap som en medlem i detta organ behöver. Men här blir det intressant att följa hur man hanterar. Vi har betonat också att titta närmare på rättssäkerhet utgående också från risken av lite då intressekonflikter, men i och med att inte offentliga organ kan bli föremål för den här typen av sanktionsavgifter så ger du ändå landskapsregeringen en relativt fria händer då att tillsätta nämnden då med personer som representerar den sakkunskap som landskapsregeringen anser att behövs. Men som sagt var, det är inte längre landskapsregeringen som kommer att påföra någon påföljdsavgift, utan det blir den nya nämnden. I övrigt, talman, avslutningsvis, givet är att vi i viss mån har då diskuterat med ansvarig minister, civilminister Ingrid Zetterman och tjänstemän om vad som väntas skall, men det är någonting som utskottet har valt att inte närmare beröra, det vill säga hur kommer det här att påverka kommande budgeter, resursbehov, och framförallt har vi inte närmare återupptagit diskussionen om hur många åländska aktörer som de facto kommer att beröras av den här lagstiftningen. Utan det blir upp till den förestående genomgången av åländska samhället, utgående från den sårbarhet som tyvärr moderna, jag vill kalla krigföringar, leder till. Vi är sårbara och vi måste se till att vi skyddar vår omvärld på bästa möjliga sätt. Tack talman.
Tre repliker begärda. Första går till ledamot Törnros. Varsågod.
Tack talman. Jag vill understryka att diskussionerna i lag- och kulturutskottet har varit väldigt goda under ordförandes ledning. Jag vill lite återknyta det som uppkom i samband med grundlagstiftningen. Det vill säga att vi nu överlåter då till landskapets tjänstemän att besluta hur många privata organisationer och även andra kommunala då, som berörs av det här. Vi vet från tidigare att när vi gjorde begärde ett utlåtande från rikssidan så var det ett organ som berördes av det här. Nu är det helt, jag vill inte säga att det är uppe i det blå, men det ligger mellan kanske 50 och 70 stycken. Och det betyder också att det här är två nya anställningar, två nya tjänster som ska inrättas i dessa spartider. Och det gör mig lite fundersam om vi verkligen tog rätt väg när vi fattade beslut om det här.
Ledamot Jansson, repliksvar.
Tack talman. Det är en viktig aspekt som ledamot Törnros lyfter förstås. Men egentligen har vi ju redan haft den diskussionen i och med att vi då valde efter viss vånda, vi säger så, att gå in för det system som nu är föreslaget. Och själv har jag brottats naturligtvis också med den frågeställningen, men landat i det att är det inte bättre att det som vi här på Åland anser att är samhällskritiskt, är sårbart, är med i den allmänna ambitionen att se till att vi är skyddade så gott det går genom gemensamma insatser. Det vill säga försöka skydda oss mot cyberattacker och mycket annat som tyvärr finns i vår omvärld. Så vår förhoppning är ju att det här ska vara ett stöd för de aktörer som de facto bedriver verksamhet vars sårbarhet skulle kunna ställa till det för oss alla.
Ledamot Dörndos andra replik.
Talman, visst är det korrekt och jag har ju också valt i det här fallet att inte reservera mig mot lag- och kulturutskottets beslut. Men jag måste ändå sätta mig frågan och ställa mig frågan att håller vi helt enkelt på att överadministrera det här nu i förhållande till riket och i förhållande till Sverige? Den här påföljdsnämnden, jag förstår att landskapsregeringen har valt det här eftersom stora delar av lagstiftningen är ju copy-paste från finska sedan. Men tittar man till exempel på hur svenskarna har valt att hantera det här så är det ju ett helt annat sätt som är betydligt mindre administrativt tungt och därmed också betydligt billigare. Så att jag vänder mig inte mot det här lagförslaget på något vis, men jag måste ändå få uttrycka mina tveksamheter. Att är det faktiskt den här vägen vi ska gå? Vi närmar oss en överadministration och vi närmar oss nya tjänstemän medan de som finns på golvet snart inte längre finns kvar.
Avslutande replik för ledamot Jansson.
Helt rätt ledamot Törnros. Jag vill påminna om att landskapsregeringens ursprungliga förslag byggde ju på enklast möjliga. Det vill säga att man kunde bara inom satet så enkelt som möjligt tillämpat då lagstiftningen om gällande böter om vi säger så. Och det skulle då vara landskapsregeringen själv som då skulle ha påfört den här typen av sanktioner. Men det är ju det som har fallit nu i lagkontrollen. Det är totalt fyra saker som man då har slagit ner på från de tillsynsorganen, ÅD och HD. Och då finns det väl inte så, kanske så mycket annat att göra för att hinna få lagstiftningen i kraft med tanke på EU-kommissionen. Är ju då att ta facit i det här fallet. Det vill säga att man kopierar egentligen den finska påföljdsnämnden. Med det sagt så hoppas jag alla kollegor förstår. Vår förhoppning är ju att den här nämnden i praktiken aldrig ska behöva tillträda på det viset att den aktivt jobbar med frågorna, utan att alla aktörer som då på något vis ägnar sig åt för alla åldrar är sårbara.
Ledamot Anders Holmberg, nästa replik.
Talman, det var bra att utskottets ordförande lyfte den här storleken på den här påföljdsnämnden. För det var ju någonting som vi grottade ner oss lite i utskottet, som vi hade inledningsvis ganska mycket frågor kring. Men jag tycker att vi fick bra svar, och det blev ganska klart för oss sen hur man skulle arbeta med den här påföljdsavgiftsnämnden. Men något som vi också diskuterade i utskottet var ju då att det kommer att kräva nya tjänster och att det kommer att bli dyrare. Det kommer kostnader, så att säga. Det här är ju någonting vi ofta stöter på i vårt utskott just nu, tycker jag. Och det ska ju bli intressant att se hur vi hanterar alla de här kostnaderna, så att säga. För det kommer kostnader med de här nya lagarna. Men som ledamot i utskottet vill jag slutligen tacka ordföranden då och medlemmarna i utskottet för ett bra arbete. Jag tycker det gick riktigt bra den här gången. Tack.
Ledamot Jansson, repliksvar.
Tack tillsammans. Det gick riktigt bra även denna gång för utskottet att möta och diskutera. Vi har oftast verkligt givande diskussioner. Jo, alltså om vi säger så. Skulle vi ha vetat då i december i fjol att det här är vår lagstiftning fullt ut, då hade vi förmodligen kunnat tagit några genvägar, lite så att säga då, förändra. För då skulle vi veta att det här är egentligen vår lagstiftning, det här hela paketet. Och man kan ju kalla det för ett ganska banbrytande självstyrelsepolitiskt utvecklingssteg, att vi nu har detta ansvar. Bara för några år sedan fick vi hela informationshanteringslagstiftningen, den är årets behörighet, detta parlamentsstyr. Och nu fick vi också då hela det här paketet. En del skulle säkert frestas i klivet själv och säga att prata om en liten pyrhusseger för en vinst som kommer att kosta.
Ledamot Holmberg avstår sin andra replik. Nästa replikant är ledamot Lötman. Varsågod.
Tack talman och tack ordförande Jansson för en bra och tydlig historiebeskrivning av vårt arbete. Jag vill bara passa på att tacka ordförande och övriga ledamöter för ett gott samarbete.
Ledamot Jansson, repliksvar.
Tack detsamma, och avsluta med talman med att konstatera. Självstyrelse kostar, men vi kan ju bara göra som så. När lagkontrollerna kommer fram till att det är vårt ansvar, så då får vi lov att se till att självstyrelsen sköter den här frågan. Dock måste vi komma ihåg att under hörande av själva grundlagsförslaget från landskapsregeringen i slutet på fjolåret, så var till exempel Trafikom mycket noga med att undersöka med att man kommer att bistå Åland oavsett hur det går med lagkontrollen. Det vill säga utfallet, vilket parlament är det som har då beslutande rätten över detta eller dessa rättsområden. Nu kan vi konstatera och hoppas att man lever upp till de förutsatserna som då gavs till utskottet. Tack talman.
Tack för det, och tack för redogörelsen över betänkandet från utskottsordförande Jansson samt till replikanterna. Diskussionen är därmed avslutad och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen så föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om cybersäkerhet och motståndskraft för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad och ärendets första behandling är avslutad. För enda behandling, ärende nummer 2, redogörelse över årsredovisning per 31/12/2024. RS2 2024-2025 samt finans- och näringsutskottets betänkande 19 2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussionen inleds av ledamoten John Holmberg, ordförande för finans- och näringsutskottet, som står bakom betänkandet. Varsågod.
Tack talman, bästa kollegor och åhörare. Det här är ju ett dokument som i min värld gärna skulle få behandlas här i lagtinget innan sommaruppehållet. Det är ju ett viktigt verktyg, speciellt nu när vi är inne i det finanspolitiska ramverket. Det blir ju lite som en GPS på något sätt. Den visar var vi är och visar vägen vart vi vill. Och har vi inget facit på hur vi har hur vi har gjort under det senaste året, så det är svårt också att hitta rätt kurs. Men det har varit ett bra samarbete i utskottet som vanligt. Vår nya utskottssekreterare har kommit väl in i sitt arbete och relationen till landskapsregeringen är mycket god. Talman, utskottet har tidigare belyst behovet av att upprätta ett koncernbokslut i någon form. Detta får stöd i landskapsrevisionens berättelse, där det framkommer att en aktuell och informativ helhetsuppfattning av landskapets tillgångar och åtaganden är en förutsättning för ett sunt beslutsfattande och därigenom en sund ekonomisk förvaltning. Utskottet erfar att en schematisk bild över koncernbalansräkningen skulle ge en ytterligare bild över landskapet Ålands tillgångar samt skulder. Ett exempel på detta är när Fastighetsverket bildades och en avsevärd egendomsmassa försvann från landskapets balansräkning. Landskapsregeringen valde senare att införa en bilaga i årsredovisningen där Fastighetsverkets bokslut konsoliderats med landskapets bokslut. Utskottet har samtidigt förståelse för utmaningarna, både resurs- och tidsmässigt, med att upprättgöra ett fullständigt koncernbokslut. Utskottet föreslår att landskapsregeringen utreder möjligheten att vid ett skilt tillfälle upprätta en koncernrapport som kunde innehålla koncernbolagens, inklusive landskapets Ålands pensionsfonds bokslut, och en schematisk koncernbalansräkning. Då resultatet jämförs för hela landskapets verksamhet mellan olika verksamhetsår är årsbidraget den mest relevanta posten. Årsbidraget utgörs av verksamhetens intäkter, kostnader, skatteinkomster samt finansiella poster och uppgick till 43,8 miljoner euro. Detta påverkas väsentligt av en extraordinär intäkt om 47 miljoner euro som härrörde från finska statens återförande av elmarknadsstödet. Utan denna extraordinära intäkt skulle årsbidraget vara cirka minus 3 miljoner euro. Det är jätteviktigt att ta med sig när det gäller helhetsbilden av landskapets ekonomi. Det slutliga resultatet, som i årsredovisningen kallas räkenskapsperiodens under- eller överskott, uppvisar ett minus om 17,2 miljoner euro. Vilket är ett försämrat resultat. Resultatet kan förklaras med att verksamhetskostnaderna ökat med cirka 15,1 miljoner euro och att de ordinarie skatteintäkterna minskat, samt på den extraordinära kostnaden om 40 miljoner euro. Den extraordinära kostnaden består av en överföring till landskapet Ålands pensionsfond i syfte att trygga framtida pensionsutbetalningar. Budgetens förverkligandegrad visar att 90% av budgetanslagen för verksamhet och överföringar har nyttjats, vilket lämnade ett budgettekniskt överskott om 39,4 miljoner euro. Av detta belopp överförs 30,1 miljoner euro till budgetåret 2025. Talman, utskottet är för att landskapsregeringen överväger att övergå till årlig budgetering av investeringskostnader. Även om nya rutiner initialt kan innebära ett merarbete för förvaltningen, välkomnar utskottet ökad transparens samt att budget och bokslut närmar sig varandra. Likviditeten har minskat med minus 46,1 miljoner euro från 78,9 miljoner till 32,8. Alltså en minskning med 46,1 miljoner euro. Fastighetsverkets likviditet vid årsskiftet uppgick till 29,4 miljoner euro. Vilket innebär att landskapets totala likviditet vid årsskiftet uppgick till 62,2 miljoner euro. Utskottet har begärt en likviditetsöversikt för augusti 2025. Av redovisningen framgår att de likvida medlen, inkluderande OHS samt Fastighetsverket, exkluderande PAF-reserveringar för tredje sektorn och internlån mellan landskapsregeringen och Fastighetsverket uppgår till 15,9 miljoner euro per den 31 augusti 2025. Utskottet noterar att det kan finnas ett lånebehov vid årsskiftet eller under 2026. Utskottet är för att landskapet behöver ha en grundkassa om minst 10 miljoner euro för att säkerställa löpande utgifter. Utskottet ser med oro på den negativa utvecklingen av likviditeten med tanke på att likviditeten minskat med cirka 45 miljoner euro under årets första 8 månader. I likviditeten för bokslutsdagen, som uppgick till 62,2 miljoner euro, ingår 30 miljoner euro reserverade medel för tredje sektorn. Utskottet konstaterar att det saknas egna likvida medel i landskapet för att täcka dessa reserverade medel. Utskottet noterade i sitt betänkande angående årsredovisningen 2023 att det fanns en diskrepans mellan landskapsregeringens och OHS redovisning över årsverken. Denna diskrepans finns än, där det årsberättelsen för år 2024 framkommer att OHS har 873 årsverken, medan OHS uppger i sin egen verksamhetsberättelse för år 2024 att det fanns 909 årsverken. I utskottets betänkande över årsredovisningen 2023 framkom även att Fastighetsverkets årsverken bör framkomma fram till årsredovisningar. Detta har inte gjorts i årsredovisningen för år 2024. Utskottet har i betänkande angående årsredovisningen för år 2023 betonat att även små myndigheters årsverken i fortsättningen bör redovisas per myndighet. Utskottet noterar att landskapsregeringen inte gjort detta år 2024. Utskottet betonar att antal anställda per myndighet bör framgå i årsredovisningen så att resursanvändningen i förhållande till budgeten redovisas transparent. I utskottets betänkande över årsredovisningen 2023 framkom även att Fastighetsverkets årsverken bör framkomma i framtida årsredovisningar. Fastighetsverkets årsverken har minskat från 57 stycken år 2023 till 51 stycken 2024, och det framkommer av Fastighetsverkets eget bokslut. Utskottet noterar även att antalet årsverken år 2024 ökat i förhållande till år 2023 med 23 stycken, och att antalet anställda år 2024 är på ungefär samma nivå som år 2023. I och med de ökade verksamhetskostnaderna, där en betydande andel består av personalkostnader, anser utskottet att det är en ohållbar trend att antalet årsverken ökar medan antalet anställda inte minskar nämnvärt. Utskottet konstaterar att verksamhetskostnaderna har ökat med cirka 20% mellan år 2020 till 2024. Den största ökningen består av köp av tjänster, vilket har ökat med 18 miljoner. Personalkostnaderna har ökat med 16,8 miljoner. Utskottet är för att kostnadsökningen vad beträffar personalkostnader främst beror på avtalsmässiga lönejusteringar samt löner för vikarier, extra personal, jour och ökat antal årsverken. Utskottet konstaterar att de största posterna vad beträffar köp av tjänster består dessa av färje- och busstransporter, extern sjukvård och kommunikationstjänster samt bygg- och vägprojekt. Det är en trend som är svår att jämföra personalkostnader kontra köptjänsterna. Köptjänsternas innehåll är så spretiga. Men det är ingen bra trend att personalkostnaderna ökar samtidigt som köptjänsterna ökar sett till konsulter. Utskottet anser att det finns ett akut behov för att de ökade verksamhetskostnaderna stävjas. Vidare uppmanar utskottet landskapsregeringen att undvika bokföring av kostnader under ospecificerade konton för att öka transparensen om hur landskapets medel nyttjas. Utskottet stödjer landskapsregeringens målsättning med att minska antal årsverken från och med 2026 med 30 stycken årsverken årligen. Allt för att nå överskottsmål samt en budget i balans. Talman. Under posten fondernas kapital finns 90 miljoner euro upptaget. Av dessa medel utgörs cirka 1,4 miljoner euro av Ålands självstyrelses jubileumsfond samt övriga donerade tillgångar. Dessa medel är placerade på egna konton och kan inte betraktas som en tillgänglig del av landskapets likviditet. Återstoden om 88,6 miljoner euro består av en reservation av PAF-medel. Medlen består av återbokningar av outnyttjade PAF-medel samt reserveringar. Större delen av dessa medel motsvaras inte av en egen likviditet, utan medlen ingår i landskapets allmänna likviditet. Utskottet har i sina betänkanden över årsredovisningen för åren 2021 och 2022 samt betänkandet över landskapsrevisionens rapport gällande användningen av PAF-medel lyft frågan om tydligare regler för de reserverade PAF-medlen samt även hela lagstiftningen kring penningautomatföreningens verksamhet. Utskottet noterar att regler för de reserverade PAF-medlen samt lagstiftningen kring penningautomatföreningen inte har reviderats år 2024, trots att utskottet har lyft frågan vid flertal tillfällen. Utskottet framhåller att lagtinget enhälligt våren 2025 antog en gemensam åtgärdsuppmaning rörande en revidering av regelverket. Utskottet är för att landskapsregeringen arbetar med frågan. Talman, avslutningsvis så noterar utskottet landskapsrevisionens iakttagelser och rekommendationer angående Ålands pensionssystem och konstaterar att ansvarsskulden under de senaste 5 åren ökat med 7,73% från 803,6 miljoner till 865 miljoner euro. Då pensionsfonden är planerad att avvecklas inom 30-40 år aktualiseras frågan om täckningen av den växande ansvarsskulden. Ansvarsskulden åligger fortsatt landskapsregeringen efter detta. Utskottet noterar att den del av ansvarsskulden som ännu inte täcks av fondens tillgångar per den 31/12/2024 uppgår till 270,4 miljoner euro. Och är för att landskapsrevisionen avser påbörja en effektivitetsrevision av det åländska pensionssystemet under hösten 2025. Utskottet ser positivt på detta initiativ och en konstruktiv och fortlöpande dialog mellan Ålands landskapsrevision och landskapsregeringen med dess underlidande myndigheter, särskilt i det sammanhang där förbättringsåtgärder och rekommendationer aktualiseras. Talman, lagtinget har den 4 juni 2025 inbegärt Finans- och näringsutskottets yttrande över årsredovisningen jämte landskapsrevisionens granskning av densamma. Och med hänvisning till anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig landskapsledningens redogörelse över årsredovisningen per den 31/12/2024 jämte landskapsrevisionens berättelse för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsledningens kännedom. Tack, talman.
4 repliker begärda. Första går till ledamot Röblom.
Tack, talman. Ordförande nämner transparensen och utskottet välkomnar ju att landskapsregeringen överväger att övergå till årlig budgetering av investeringskostnader. Och kopplat till det så har jag fastnat lite på just det här när investeringspengar förs från år till år. Det är någonting som vi har diskuterat här i lagtinget. Då bör ju det också finnas de olika detaljmotiveringar i olika budgeter som då beskriver vad de här pengarna ska användas till, och så förs pengarna över från ett år till ett annat. Det jag tänkte ställa frågan till Finans- och näringsutskottets ordförande är att har utskottet landat i slutsatsen att det efter ett tag är lite svårt att veta då vad de här ansamlade pengarna egentligen får användas till när det har varit olika lagtingsbeslut som har lagt pengar i den påsen?
Ledamot Holmberg, repliksvar.
Tack, talman, och tack, ledamot Röblom. Det där är en väldigt intressant fråga och det är någonting som utskottet inte har grottat ner sig i nämnvärt, för att den misstroende debatt som vi hade här om dagen så väckte ju vissa frågeställningar, och även landskapsregeringen har ju kommit med goda svar kring just reservationsanslag. Så det här är ju någonting som utskottet fortsatt får titta på, och närmast kommer ju budget för 2026 som det blir ett bra tillfälle att kunna få mer information och kunskap kring det. Jag är helt övertygad om att landskapsregeringen också avser se hur de på ett tydligare sätt kan göra det här mer transparent tydligt.
Ledamot Röblom, andra replik.
Tack, talman. Jo, det är precis den senaste tidens debatt som har fått åtminstone mina ögon att öppnas ännu mer kring det. Att ska vi ha transparens så ska vi på riktigt veta vad vi har för medel att röra oss med och vad lagtinget har beslutat genom åren och vad som följer med och inte, så är det nog av nöden att få en ökad transparens där så att vi har hela bilden klar. Min andra kommentar till utskottsordförandes anförande är just det här när det gäller pensionsfonden, att ansvarsskulden i slutet av förra året då, som inte täcks av fondens tillgångar, uppgår till 270 miljoner euro. Där hade jag nästan hoppats att utskottet skulle ha skrivit lite starkare att det är ju verkligen någonting som landskapsregeringen måste titta på, att vad innebär det här i de kommande åren och hur ska det här hur ska vi på bästa sätt organisera arbetet med pensionsfonden för att hantera den här frågan?
Andra replik, svarledamot Holmberg.
Tack talman. Ja, utskottet har haft goda diskussioner både med landskapsregeringen som med revisorerna och landade den slutsatsen att en effektivitetsrevision kommer att göras gällande Ålands pensionsfond för under kommande år, och det finns alla möjligheter för utskottet att efter den ta tag i saken. När det gäller ansvarsskulden så är det inte någonting remarkabelt, så här ungefär har det ju sett ut år efter år. Och det vill jag också påpeka i ledamot Röbloms första fråga, att det här med reservationsanslag är någonting som har levt under många, många år. Nu aktualiserades det i samband med Töfte linfärja, men det här är ju ett system som har funnits under många, många landskapsregeringar och lagting, och inget nytt på det sättet.
Nästa replik, minister Per Amon.
Ja, herr talman. I den här positionen så har jag läst de här dokumenten många gånger. Årsredovisningsbetänkandena från utskott. Men jag tycker att det här dokumentet speciellt var intressant, och det märks ju tydligt att utskottet har fördjupat sig i många olika problem som vi har att tampas med i vardagen, landskapsregeringen. Jag fann det mycket intressant. Här finns många bra saker, och jag fastnar på samma sak som diskuterades här förut i förra replikväxlingen, frågan om pensionsfonden och finansieringen av pensionsansvarsskulden och så. Det är en jättestor sak. Och jag finner där också att landskapsrevisionen faktiskt, samtidigt som landskapsregeringen själv har börjat lyfta frågan och utskottet visar intresse, så att det här är en sak som vi behöver diskutera noggrant på hur vi hanterar det kapital som vi har i fonden. Men ett intressant betänkande, och jag tycker att det som utskottsordförande...
Ledamot Holmberg, repliksvar.
Tack talman och tack finansministern. Det är precis som jag lyfte i början, så, och som jag även lyfte i samband med misstroendedebatten häromdagen, så det här finanspolitiska ramverket är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tycker finansminister Perama har anammat det på ett mycket bra sätt. Sen när det kommer till pensionsfonden så är jag glad som ordförande att se liksom att det finns en lyhördhet och konstruktiv dialog både mellan revisorerna och finansavdelningen, och det gläder. Utskottet blir ju som en tredje part mitt emellan, men det verkar inte finnas överhuvudtaget någon prestige eller någonting, utan man vill för Ålands bästa göra det mer fruktbart. Och jag rekommenderar alla mina kollegor här i lagtinget att ta del av det som står i revisionsberättelserna. Som både effektivitetsrevisionen och verksamhetsberättelsen från revisorerna. Det är väldigt intressant läsning. Jag kommer väl till pass för nästa års debatter.
Minister Perama, andra replik.
Ja, herr talman, så tycker jag att utskottsordförande väl beskrev den ekonomiska verkligheten som ändå man kan utläsa ur årsredovisningen som finns bakom, trots det här lilla pengaskimret eller regnet av de extra 47 miljonerna som är som resultat av att Ålandsdelegationen genom sitt beslut fastställde robustheten ändå i vårt ekonomiska system. Så trots det tillägget där så har utskottsordförande och utskottet sett den problembild som finns i ekonomin, som också landskapsregeringen via regeringen Sjögrens regeringsprogram har sagt att man ska hantera och attackera. Siffran dryga 46 miljoner euro i minskad likviditet visar ju så tydligt vad det är frågan om.
Ledamot Holmberg, avslutande replik.
Tack talman. Man behöver inte vara speciellt särdeles ekonomiskt intresserad för att se de här trenderna. Och därför är ju en årsredovisning, hur tråkig den än må vara, och speciellt om den kommer i slutet på september, ett väldigt viktigt verktyg. Men det är bra att finansministern lyfter upp den här extraordinära intäkten om nästan 47 miljoner, för den spökar ju till siffrorna lite, och för den som inte tittar riktigt djuplodande på det så kan man ju uppfatta att årsbidraget då så är väldigt bra, men i verkligheten är det ju inte det. Så att det är både en intäkt men också en kostnad, och på det sättet lever ju kostnaden kvar länge tack vare att 40 miljoner överförs till pensionsfonden. Och det. Så det är ju bra på det sättet, men det kräver några extra minuters titt i resultaträkningen. Tack.
Ledamot Törnros, nästa replik.
talman, tack för presentationen. För mig personligen så är det av intresse att veta att hur mycket kostar det att hålla igång landskapet Åland med alla våra myndigheter och underlydande myndigheter och avdelningar på totalbasis. Så jag tycker det blir lite snävt emellanåt när man å ena sidan tittar på antalet tjänster och sen tittar man på antalet köptjänster. Att min fråga är, har utskottet tittat på det här? För att jag menar, landskapets kostnader minskar ju inte speciellt mycket bara för att man säger upp 10 anställda och så tar man en köptjänst istället. Vi har ju sett det många gånger och istället så går då skatterna till Finland till exempel. Man väljer att ta en köptjänst därifrån. Att ha landskap, eller har finans- och näringsutskottet alls fördjupat sig i den här frågan? Tack.
Ledamot Holmberg, svarsreplik.
Tack talman och tack ledamot Törnros. Det är en väldigt bra fråga. Och jag tror att jag talar för flera, jag kanske talar till och med för landskapsregeringen och finansavdelningen. Det finns ingen specificering om vad en köptjänst kostar i förhållande till vad ett årsverke kostar egentligen. För köptjänsterna är, som vi beskrev här i betänkandet, väldigt spretiga. Det är allt från buss- och färgupphandlingar till IT-konsulttjänster och vård utanför Åland. Så att men det vi kan konstatera är ju att trenden med köptjänster och trenden med personalkostnader båda pekar uppåt, och det är inte riktigt bra. Sen ser vi ju förklaringar också till varför personalkostnaden ökar, men på sista raden så är den stora orsaken till att antal årsverken ökar. Men det ligger ju också lönejusteringar, obekväm arbetstid, jour etc.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, men om man bortser från obekväm arbetstid och jour, det är liksom ingenting vi kan göra åt när det är helg, om man säger så. Så delar jag den synpunkten som utskottet har, att det är ingen bra trend om dels antalet anställda ökar och dels också att antalet köptjänster ökar. Och min fråga till utskottet är att kunde man tänka sig att titta på det här i ett litet bredare perspektiv? Att vad betyder det här för landskapet Åland? Om du nu anställer till exempel en chefsläkare med en väldigt hög lön och mycket specialförmåner som skattar utanför Åland, vad betyder det indirekt? Klart man inte kan gå in på person och person, men att man ändå kunde titta på det. Min andra fråga rör också specifikt OHS, där jag vet att mycket av den apparatur som man behöver inte längre kan köpas in, utan man hamnar att leasa den, och därmed går det från investering till drift. Har utskottet tittat på den frågan? Tack.
Ledamot Holmberg, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag vill fortsätta vara kvar på ledamot Törnros första fråga, för den är så pass intressant. Det borde vara, men det är ju en svårighet. Det är kanske nackdelen med att konkurrensutsätta, eller ska vi säga driftsprivatisera. Du vet ju inte, i en perfekt värld skulle det vara ett åländskt företag med åländska skattebetalare som får det. Men det är ju inte per automatik så. Det har vi sett under åren att det kan lika gärna vara ett svenskt eller ett finskt företag som vinner upphandlingen eller en annan nation. Så att, men jag tror att ska vi lyckas med att balansera ekonomin, så är det nog ledamot Törnros fråga klart väsentlig för att se en total vinst eller totalt netto på det hela. Sen när det gäller OHS-drift och det så där, det har vi inte gjort. Det är kanske ett arbete som, eller säkert ett arbete vi kommer att titta på när vi snart om några veckor tar oss an budgetförslag för 2026.
Nästa replik, ledamot Anders Holmberg.
Talman, finans- och näringsutskottets ordförande nämner då den här pensionsfonden i sitt anförande. Det har ju tidigare i debatter här i lagtinget talats om att lagtinget borde få information om den här pensionsfonden och kanske lära sig lite mer om hur den funkar, va? För fonden är ju en resurs, det är ju ingen snack om saken, och den kan ju ge oss fler möjligheter om den används på rätt sätt. Hur ser finans- och näringsutskottets ordförande på just den här fonden och dess framtid?
Ledamot John Holmberg, repliksvar.
Tack talman. Jag har haft många åsikter om Ålands pensionsfond, inte minst förra perioden när jag såg att en lite mer professionaliserad styrelse skulle vara av godo. Och det blev ju ett sådant steg framåt tack vare förra landskapsregeringen. Pensionsfonden är givetvis oerhört viktig, och den kan ju också vara ett litet verktyg i näringspolitiken, men det ska ju inte överdrivas, utan det ska ju vara säkra investeringar som ligger bakom. Jag är helt övertygad om att under nästa år kommer att få orsak att återkomma till Ålands pensionsfond. Och jag har sagt flera gånger tidigare att det skulle vara bra med ett öppet hörande kring Ålands pensionsfond. Den här hösten valde finans- och näringsutskottet ett hörande gällande vindkraften för hela lagtinget, så att vi kanske blir med Ålands pensionsfond nästa gång.
Ledamot Anders Holmberg, andra replik.
Talman, ja, men det låter bra, va? För att jag tror att vi bör få mer information om det här. Jag tror det var finansminister Perma som tidigare lyfte upp det här i en debatt liksom, och sa det att vi borde titta på det här. Vi borde få mer information om hur den fungerar lite också. För det finns otroliga resurser eller möjligheter kring den här. Och jag tycker inte att vi ska stänga den dörren. Och det är väl jättebra det om finans- och näringsutskottet kan trycka på det här då, så att vi får den öppna informationen, eller hur vi nu ser på den. För att vi borde aktivt jobba med den på ett lite bättre sätt, tycker jag. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg, varsågod.
Tack, vice talman. Ledamot Anders Holmberg, jag kan, precis som jag sa för en stund sedan tidigare replikskiftet, att jag rekommenderar att läsa revisorernas verksamhetsgranskning som finns med som en bilaga till årsredovisningen. För där är de inne och tycker till och har goda, intressanta åsikter kring Ålands pensionsfond. Någonting som senare utlöpte i en beställning av en effektivitetsrevision. Tack.
Följande anförande hålls av lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, den här gången får man säga att finans- och näringsutskottets betänkande inte åldrades särskilt väl, möjligen med undantag för uppmaningen till landskapsregeringen att undvika bokföring av kostnader under ospecificerade konton för att öka transparensen om hur landskapets medel nyttjas. Och huvudorsaken, talman, till att det här betänkandet har tappat lite relevans, det är den förklaring som regeringen gav till lagtinget i måndags, alltså regeringens svar med anledning av misstroendet. Där hänvisar man till att man har hittat pengar i bokslutet som man anser att det är fritt att använda utan juridiskt klander. Och de pengarna har vi idag framför oss i årsredovisningen och bokslutet. Närmare bestämt i tabellen på sida 208 i bokslutet. Här har vi medel som uppenbarligen kan brukas utan lagtingsbeslut eller besvärande ändringsbudget till lagtinget. 4,15 miljoner euro av citat tidigare års obrukade medel som givetvis inte har någonting med elektrifiering av Töfterlinjen att göra överhuvudtaget. I dagens Ålandstidning fanns en både intressant och relevant ledartext. De tekniska frågorna är onekligen intressanta, likaså de bredare politiska frågorna. Hur mycket får elektrifiering av en linje kosta innan det blir vettigare med en bro? Är det försvarbart med 3,7 miljoner för att elektrifiera bort 150 kubik dieselanvändning? Alla de här frågorna är intressanta, men det riktigt intressanta, det handlar om det vi diskuterar idag. Hanteringen av landskapets ekonomi och budget och en transparent uppföljning. På sida 208 i bokslutet ligger inte bara 4,15 miljoner i överförda medel som regeringen hänvisat till, utan totalt 18,8 miljoner euro i skvalpande medel. För redigheten skulle exkludera lånen ur PAF-medel på cirka 933 000. Talman, den första stora frågan är förstås, nu när vi har svart på vitt, att regeringen har tagit av de överförda 4,15 skvalpande medlen för att kunna elektrifiera Töfte för 3,7 miljoner. Då en naturlig följdfråga för uppföljningen: hur mycket? Hur många miljoner har regeringen använt av dessa 4,15 miljoner i bokslutet? En annan fråga är givetvis, hur mycket mera kommer regeringen att använda dessa pengar för att finansiera också laddinfrastrukturen till Töfte? I förrgår fick vi lära oss att elektrifieringen av Töfte blir ännu dyrare än 3,7 miljoner. Vi har ju som bekant redan ställt frågan om hur mycket dyrare det blir och väntar på svar. En relevant fråga för dagens diskussion om bokslutet är, hur mycket mera kommer ni att ta av de skvalpande medlen för att slippa komma med en ändringsbudget till lagtinget? Och har ni funderat över vad det här betyder för demokratin på Åland? En fråga som många funderar på också är varför det är så otroligt viktigt för landskapsregeringen att inte komma med en ändringsbudget till lagtinget, med tanke på att det är just en ändringsbudget som ger ålänningarna transparens överskådlighet och delaktighet, vilket finans- och näringsutskottets ordförande efterfrågade. Det är dags för lite högläsning ur regeringen Sjögrens regeringsprogram. Transparens, noggranna prognoser och en god uppföljning är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa att offentliga medel används effektivt och rättvist. Det är mycket bra text. En annan fråga handlar om luft i budgeten. Uppenbarligen finns det luft i budgeten om infraavdelningen direkt kan ta en merkostnad på 2 miljoner utan att begära mer anslag för lagtinget. Och tillbaka till sida 208 i bokslutet. Det ligger 18,8 miljoner och skvalpar. Är det regeringens uppfattning att den fritt på momentnivå förfogar över dessa 18,8 miljoner utan lagtingsbeslut? Det vore välkommet med ett klargörande. Och landskapsregeringen får förstås gärna berätta om vilka andra projekt som ska bekostas extra budgetärt utan lagtingsbeslut genom att använda dessa 18,8 miljoner som vi hittar på sida 208 i bokslutet. Ni får gärna informera oss. Talman, all budgetmakt utgår ifrån lagtinget. Den är tillfälligt delegerad till regeringsmajoriteten. Och jag vill också lyfta att en logisk följd av regeringens resonemang, så som vi har fått det beskrivet i förrgår, det blir ju också att lagtingsledamöterna fritt kan lägga budgetmotioner i nästa ändringsbudget för år 2025 och sätta sprätt på de medel som i bokslutet har överförts till år 2025. Om det så skulle vilja, vem kan hindra dem? Vem kan hindra dem? Varför skulle de inte få göra det? Uppenbarligen behövs inte ens en koppling till något speciellt ändamål så länge som det är samma moment. Bindande på momentnivå, för att citera regeringen. Så för att sammanfatta, det hade varit ärligare, mer översiktligt och mycket mer transparent med en vanlig hederlig ändringsbudget för att plocka oklara mängder ur bokslutet och täcka upp en budgetöverskridning. Transparens, noggranna prognoser och en god uppföljning är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa att offentliga medel används effektivt och rättvist. Tack för ordet.
Tack för det. Talmannen passar på och meddelar sin åsikt att vi nu i det här anförandet så befann sig ledamoten Ville Valve ena andetaget kanske inom det område som inte helt nu liksom är det vi ska behandla idag. Det är FNU:s betänkande som vi ska behandla. Och emellanåt så var han förstås väldigt tydligt och hänvisade till bokslutet. Det blev svårt för talmannen att göra ett avgörande direkt så här på volleyskott. Men jag påminner nu alla lagtingsledamöter att vi ska debattera FNU:s betänkande idag. Och det är det som är ärendet. Och ber om överseende med att det inte alltid är så lätt att göra de här avgörandena direkt på studs. Varsågod, ledamoten Wikström får ta den första av de två repliker som har begärts.
Tack, herr talman. Jag tänker ju hålla mig till det som har sagts i anförande, vilket är min rätt. Och då är det så att det var ett bra anförande, även om det var lite handlar lite om bokslutet som talmannen var inne på. Men jag funderar själv på de här reservationsanslagen och sätt som man kan göra det mer transparent. Och ett sätt är ju förstås att skriva ut när man kommer med en budget att på det här momentet så finns det si och så många miljoner euro. Att ska vi ändå budgetera 1,5 miljoner då för fartygsinvesteringar som var aktuellt här senast? Hur många miljoner finns det på det momentet i reservationsanslag när vi kommer till budgetsammanhang? Så att man vet att okej, på det här momentet så finns det redan 5 miljoner reservationsanslag. Finns det då ett behov att budgetera 1,5 miljoner till, exempelvis? Om vi pratar om hur vi ska komma till rätta med den här frågeställningen som ledamoten förtjänstfullt lyfter, så tror jag att det skulle kunna vara en väg att gå. Då kanske det inte blir budgeterat 1,5 miljoner, utan det kanske blir noll, för att det redan finns 5 där.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, det är en riktigt bra fråga. Om man tänker på tidpunkten när bokslutet offentliggörs, ta nu sida 208 där man kan konstatera att 18,8 miljoner ligger och skvalpar. Regeringen anser att man kan använda dessa. Då kan man ju egentligen inte använda dem förrän man känner till dem. Och man kan först använda det i en ändringsbudget som kommer under den senare halvan av året för innevarande år. Det blir jättekonstigt. Det vore betydligt mer transparent och överskådligt att göra så som en annan ledamot i regeringsblocket upprepade gånger har sagt. man borde budgetera. På årsnivå det borde vara transparent och begripligt hur mycket pengar man använder. Man kan inte hålla på och smussla så här.
Andra replik till ledamot Wikström, varsågod.
Tack, herr talman. Nej, det minsta som vi kan begära är att vi vet om när vi fattar beslut om budget hur mycket pengar det finns på respektive moment som jag var inne på. Och det kanske vi får se här till höstbudgeten, att få se om landskapsregeringen har lärt sig någonting av den här misstroendedebatten som vi har haft här. Men det är ju så att om man gör på det viset så blir det ändå en diskrepans mellan budget och resultat, vilket jag tänkte komma in på. Vi får väl se om jag ges lov till det här i anförandet eller om det begränsas. Tack.
Avslutande replik, svarar mot Valve.
Jo, talman, och med anknytning till det så vill jag påminna om att det vi pratar om idag är årsredovisningen. Bokslutet ingår i årsredovisningen. Jag har hänvisat till utskottets betänkande och jag har lyft det plågsamma faktumet för regeringsblocket att det här betänkandet har tappat väldigt mycket relevans, och det hade sett helt annorlunda ut om vi hade fått regeringen Sjögrens förklaring som kom i förrgår före betänkandet skrevs. Tack.
Och vi fortsätter med följande replik som är lagtingsledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack, talman. Ja, det är väl onödigt egentligen. Tack, vice talman. Vice talman sa ju att det blev lite spretigt i ledamot Valves anförande, att det blev mera kring boksluten betänkande. Men det jag vill poängtera är ju att i utskottet så är vi 7 ledamöter. 6 ledamöter plus en ordförande. Och oberoende om man sitter i opposition eller om man sitter i majoritetsblocket så har man precis samma möjligheter att föreslå saker, skrivningar, reservationer. Man får lika mycket taltid om det behövs. Den brukar aldrig ta slut, taltiden i utskottet, utan tvärtom. Och det här med reservationsanslag är inget nytt. Ledamot Valve har ju själv suttit i flera landskapsregeringar och hanterat reservationsanslag. Jag förstår problematiken som vi hanterade i samband med misstroendedebatten i måndags. Jag förstår den. Och den var inte aktuell när vi behandlade det här bokslutet på något sätt, men ledamot Valve hade haft alla möjligheter att grotta ner sig i utskottet gällande reservationsanslag, men det fanns inget intresse då.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, jag tänker följa lagtingsarbetsordningen och konstatera kort och torrt att det som utskottet har hört inte var det som landskapsregeringen meddelade i förrgår skriftligen. Det är viktigt att få det sagt. Och vad gäller i övrigt så är jag glad att vi har en talman som låter ledamöterna tala om boksluten när ämnet för diskussion är boksluten. Tack.
Och andra replik till ledamot Holmberg, varsågod.
Tack, talman. Jag tyckte när jag lämnade den här salen i måndags efter misstroendedebatten att alla var rätt överens om att misstroendedebatten hade lyft upp någonting som behöver förändras, som behöver förtydligas för att öka transparens och den ekonomiska kontrollen. Därför tycker jag att det var en överensstämmelse över partigränser och block då, och jag finner det lite märkligt att riva upp det nu, för att det betänkande är skrivet, det är klubbat och klart, och det var ingenting som det fanns frågeställningar kring när vi gjorde det här betänkandet. Så att på något sätt är det att riva upp ett sår nu på något sätt för att försöka skapa någon sorts strålkastarsken kring någonting som alla 48 timmar sedan var överens om.
Avslutande repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, eftersom ledamoten Holmberg nu nämnde misstroende debatten så konstaterar jag att den lämnade flera obesvarade frågor. Jag har nämnt flera av dessa frågor i mitt anförande. Vi har fortfarande inte fått svar på totalkostnad. Vi har inte fått svar på principen från regeringen. Anser regeringen att man kan använda dessa medel fritt utan ändringsbudget? Regeringen är tyst. Och tystnad är ganska oroväckande i det här sammanhanget.
Och talmannen passar på samtidigt att jag konstaterar här tidigare att vissa regler är svårare att tillämpa än andra, men en del regler är jättelätta att tillämpa, och det är det att oönskade yttringar av bifall eller misstycke från salen så säger talmannen till om. Och här kommer nu två direkt, och jag påpekar det åt båda de personerna att det strider mot lagtingets regler för hur vi ska fungera här, och hoppas att vi ska slippa det i fortsättningen. Vi fortsätter med nästa anförande, och det är ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack, talman. Utskottsbehandlingen av årsredovisningen är någonting av en höjdpunkt på året, och årsredovisningen för 2024 är inget undantag. Vi kan konstatera att det har skett en del negativ utveckling, och det här är saker som måste tas på allvar. Först och främst så är det resultatet. Verksamhetskostnaderna ökar och skatteintäkterna har minskat. Det är ingen positiv utveckling. Likviditeten har fortsatt tagit skada och den har sjunkit ordentligt, och det finns enligt vår utskott erfar ett lånebehov vid årsskifte. En grundkassa måste finnas för att täcka löpande kostnader och oväntade utgifter. Och jag vill minnas att den grundkassa man tidigare har sagt att man behöver har reviderats kraftigt. Här är det frågan om de 10 miljoner som nu nämns verkligen är tillräckliga. Vad det gäller pensionsfonden så är det tydligt att det finns gott om strukturella frågor som man måste arbeta aktivt med. Och det är nog på sin plats att utreda hela pensionsfondens uppdrag, struktur och även avkastningskravet. Och här vill jag välkomna landskapsrevisionens meddelande att en effektivitetsrevision är på gång, och det är någonting som är positivt. Personalkostnader och köp av tjänster slukar en större del av budgeten. Åland har en investeringsskuld framför sig, men vi måste ställa oss frågan var vi verkligen ska satsa ålänningarnas skattepengar med anledning av den minskande likviditeten. Det bygger förstås till stor del på politiska prioriteringar, och vi lär få återkomma i höstens budgetdebatt till den diskussionen. Transparensen brister när kostnader bokförs under ospecificerade konton. Och det torde vara relativt enkelt att åtgärda, och jag hoppas att det är en enkel uppmaning som landskapsregeringen tar med sig. Och när det kommer till personalkostnaderna som jag nämnde, så sätter jag min förhoppning till regeringens egna avisering om minskningar av antalet årsverken. Slutligen, PAF-medel och reserverade medel redovisas inte tydligt nog i årsredovisningen. Och vi känner till behovet av uppdaterade regelverk och lagstiftning kring användningen av de här, som inte har kommit på plats trots tidigare utskottsuppmaningar. Jag hoppas på en förbättring när vi ska hantera årsredovisning för 25. Talman, regeringen Sjögren behöver arbeta med en stabil budgetstyrning, bättre transparent kring kostnadspostnaderna, och att man verkligen får en lagstiftning på plats som lever upp till utskottets krav på användningen av PAF-medel, men även gällande användningen av reservationsanslag. Inte minst med anledning av den misstroende debatt vi höll i måndags. Gällande PAF-medel har regeringen sagt att arbete är igång, vilket är välkommet. Men det vore av yttersta vikt att kavla upp armarna när det gäller reservationsanslag också. Där sätter jag punkt för idag. Tack, talman.
En replik har begärt, så det är finansministern Mats Perama. Varsågod.
Ja, herr talman. Ledamoten Kahnborg antyder i sitt anförande att det är mycket som behöver bli bättre. Jag tror att vi kan vara väldigt mycket överens om det. Speciellt får man ändå komma ihåg då att den här budgeten som då har lett till att vi pratar om en årsredovisning för år 2024 lades av den regering där Obunden Samling satt med och jobbade i. Så att möjligen därav också att det finns utrymmespotential för förbättring.
Repliksvar, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack, talman. Jag förstår att finansministern gärna lägger det här på Obunden Samling och den föregående regeringen, men vi ska ju notera att det är regeringen Sjögren som har valt att agera utifrån den här budgeten. Brukligt så brukar en regering ganska snabbt komma med en ändringsbudget. Det gjorde man inte, således måste man ha tyckt att budgeten som föregående regering var helt okej.
Andra replik till finansminister Perama, varsågod.
Nej, herr talman, istället valde vi att göra det som lagtinget hade enats om, att vi via att lägga en vårbudget med kostnadstak för nästa år strukturellt har börjat jobba med frågan. Så att vi jobbar på det viset som lagtinget har sagt att man bör göra, vilket är ett bra sätt. Sen ska jag ändå vilja ställa en detaljfråga. Ledamoten Kahnborg sa det gällande pensionsfonden, vilket är en intressant fråga, att det är tydligt att det finns strukturella frågor med pensionsfonden som man behöver jobba aktivt med. Kunde ledamoten Kahnborg lite specificera vad det uttalandet verkligen betyder? Jag håller med om att vi ska jobba med det, men vad betyder det som ledamoten Kahnborg sa det?
Repliksvar, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack, talman. Framförallt så tycker jag det finns ett behov av att se över den uppdragsbeskrivning som pensionsfonden har, och därmed också titta på det avkastningskrav man har på pensionsfonden. Det är viktiga detaljer att arbeta vidare med. Tack, talman.
Följande anförande ska hållas av lagtingsledamoten Henrik Lötman. Varsågod.
Talman, lagting och åhörare. Vi behandlar idag årsredovisningen för 2024 och de synpunkter som finans- och näringsutskottet lyfter fram. Jag vill börja med att tacka utskottet för ett grundligt arbete, för att man tydligt pekar på både styrkor och utmaningar i landskapets ekonomi och förvaltning. En av de mest uppmärksammade frågorna i årets redovisning gäller den extra överföringen på 40 miljoner euro till pensionsfonden. Här har landskapsrevisionen haft synpunkter på periodiseringen, men landskapsregeringen har tydligt motiverat varför hela beloppet tagits som kostnad under 2024. Jag delar utskottets bedömning att det är viktigt med transparens och tydlighet i redovisningen och att vi följer både lagens intentioner och god bokföringssed. Det är också viktigt att vi har en öppen diskussion om pensionsfondens långsiktiga mål. Revisionen föreslår att fonden på sikt ska täcka hela ansvarsskulden, men landskapsregeringen påpekar att lagstiftningen aldrig haft det som syfte. Jag tycker det är klokt att vi håller fast vid den nuvarande modellen där minst 25% av pensionsutgifterna alltid belastar landskapets budget. Det är både flexibilitet och ansvarstagande utan att riskera fondens långsiktiga stabilitet. Vi borde betydligt oftare använda oss av beloppet nära maximibeloppet. Det gör vi inte i tillräckligt hög utsträckning. Talman, utskottet lyfter också vikten av att vi har en tydlig och systematisk förvaltningsberättelse. Det är glädjande att konstatera att årets berättelse är omfattande och ger en god överblick över hela landskapsförvaltningen inklusive de fristående myndigheten och affärsverken. Samtidigt är det tydligt att vi behöver fortsätta utveckla både den interna kontrollen och uppföljningen av verksamhetens resultat. Även vi ser gärna ett koncernbokslut i framtiden. Jag vill särskilt lyfta fram vikten av att vi har en transparent hantering av PAF-reserveringar och pensionskostnader samt att vi fortsätter arbeta med att effektivisera verksamheten och hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Det är avgörande för att vi ska kunna möta framtida utmaningar och samtidigt värna om självstyrelsens ekonomiska handlingsfrihet. Socialdemokraterna vill betona att självstyrelsen bygger på förtroende mellan lagting, landskapsregering och medborgare. En tydlig, korrekt och ansvarsfull årsredovisning är en grund för det förtroende. Socialdemokraterna ställer sig bakom utskottets förslag att anteckna årsredovisningen för kännedom och att de synpunkter som lyfts fram bringas landskapsregeringen till kännedom. Tack.
Följande anförande, ursäkta, en replik begärdes och det var lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, jag vill tacka ledamoten Lötman för ett sakligt anförande. Jag hoppas att Socialdemokraterna också ställer sig bakom kravet på ökad transparens i bruk av överförda medel så som det beskrivs i årsredovisningen.
Repliksvar, ledamot Lötman. Varsågod.
Tack talman. Och tack ledamot Valve. Jo, naturligtvis ser vi det som en förutsättning för vårt arbete.
Och ledamot Valve var nöjd. Så vi fortsätter med följande anförande som ska hållas av lagtingsledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Herr talman. Lagting, åhörare. Vi är nu i slutet av september och vi diskuterar 2024. Det är ju förstås lite sent, det kan vi alla vara överens om. Och utskottsordföranden nämnde också det. Ambitionen var ju, som ni vet, att det här ska komma på före sommaren då, när siffrorna var hyfsat färska. Nu kommer vi om någon vecka då stå och diskutera budget för nästa år. Men detta oaktat så är det här ett viktigt dokument att diskutera. Det finns saker att lära sig i en årsredovisning. Det finns saker att grotta ner sig i för framtiden. Vad ska man då ha för approach då när man tittar på landskapets ekonomi och redovisning? Och det här tror jag att vi alla ser lite på olika sätt. Men jag tror att vi tillsammans, den gemensamma nämnaren här, det är att vi vill vara långsiktiga, vi vill vara förutsägbara, vi vill vara transparenta. Och även om vi nu då, tack vare finanspolitiska ramverket, har tagit ett stort steg framåt, så har vi många mindre steg där vi konstaterar under de senare dagarna. Jobbet har aldrig slut. Vi har en typ av affärsbokföring här i landskapet, och det är jättebra. Men vi har inte en total affärsbokföring. Och det är lätt att komma in då på de här reservationsanslagen, de här gamla pengarna. Jag kommer inte att fördjupa mig i det så mycket, det gjorde jag här om dagen, och jag är nöjd med det. Men det är en utmaning, så är det förstås. Så vi välkomnar ju då, som jag också sa här om dagen och som har sagt, att man tittar på nya principer. Och när man budgeterar för investeringar, man gör dem ettåriga. Man anpassar dem. All budgetering kan inte göras ett år. En bro kanske inte byggs på ett år etc. Så att man måste hitta en modell där för att kunna på något sätt transparent och tydligt då visa vilka investeringar som man tänker göra. När man tittar på redovisningen för 2024 så tycker jag att man tydligen får ett bevis på att här behöver ett trendbrott ske. 2024:s räkenskaper är ju kanske inte de här mest lysande om man tänker på resultatet etc. Så någonting måste göras och någonting är gjort. Och här kan vi titta på de här vårbudgeten som kom för här i våras, andra dokument som visar att man tar ekonomin på allvar. Man måste göra en skillnad här. Man måste jobba på ett annat sätt. Man måste vara modig. Man måste inte ta svåra beslut. Och kanske bästa exempel på det här är ju då den här aviserade minskningen av årsverken, där man då under 3 års tid då ska minska 90-100 årsverken plus det som OAS ska göra. Så det här blir ju förstås väldigt spännande i den budget som kommer att presenteras här så småningom, att hur mycket årsverken har då fallit bort. Det ska bli oerhört intressant att se. Både då förstås för förvaltningen och för OAS. Tittar man på ekonomin då utgående från bokslutet så blir man ju förstås orolig. För vi har haft en nedåtgående trend här med försämrade resultat och stigande årsverken. Och tittar man på skatteintäkten och då krasst för 2024 och tar bort den extraordinära skatteintäkten på 47 miljoner, så hade skatteintäkterna då under 2024 sjunkit. Nu tror vi alla och hoppas på att det kommer ett trendbrott även vad det gäller skatteintäkter som då kan hjälpa vår ekonomi framöver. Tittar man på likviditeten, för i slutet av dagen så är det mycket likviditet man tittar på. Det är ju pengarna som styr hur mycket pengar har vi kvar på konto, hur mycket pengar tror att vi kommer kvar på konto i slutet på året eller i slutet på nästa år. Det här är ju en oerhört viktig fråga, och här behöver vi hitta ett bättre sätt än vi har idag och redovisa likviditeten. Ibland är Fastighetsverket med, ibland är de inte med. I vissa tabeller är Fastighetsverket med, i vissa är Fastighetsverket inte med. Vi måste också betrakta de här 30 miljonerna som har lyfts under de senare åren. Och ja, en del av de 30 miljonerna tror jag det är från 2014 till och med. Som är då dedikerade för tredje sektorn. En mall då för att redovisa likviditeten här på ett transparent och tydligt och konsekvent sätt. Det här är inget trollkonst, det måste bara göras. Och vid årsskiftet då, om vi pratar likviditet, så hade fastighetsverket, om man räknar in fastighetsverket, så hade vi en likviditet på 62 miljoner. Det hade då sjunkit, var det 46 miljoner under fjolåret. Och finansutskottet gjorde en granskning 8 månader senare, 31/8, och då visade sig att likviditeten hade sjunkit med ytterligare 16 miljoner. Och då ska vi minnas att i de här 16 miljonerna, eller i den likviditet som fanns 31/8, så fanns det ett antal försäljningar av fartyg som då hade hjälpt upp likviditeten. Sen hade vi kapitaliserat aktier. Så jag tror att netto där kanske var runt 12 miljoner då i liksom nya pengar förutom skatter etc. Så likviditeten har oroat väldigt mycket. När man då tittar på likviditeten 31/8, tar man bort de 30 miljoner då som är öronmärkta för tredje sektorn, så skulle det då den dagen ha kvarstått 16 miljoner i, om vi kallar det för egen likviditet eller vad vi kallar det för. 16 miljoner för ett antal år, för några år sedan så sa man att landskapet behöver ha en grundkassa på 20 miljoner. Nu har man skruvat ner det, att landskapet behöver ha en grundkassa på 10 miljoner. Så att vi var hyfsat nära där, mina vänner. Jag tror att läget sedan dess har förbättrats och det är bra. Slutligen då, det som har nämnts i många anföranden tidigare, inte bara idag utan i fjol, år innan, år före det etc. Det är ju förstås koncernbokslut. Det lysande exemplet här som hände då när man bröt ett fastighetsverk var att då tog man bort en stor egendomsmassa från landskapets bokslut, alla fastigheter. Det var ju ett belopp på hundratals miljoner som då försvann då, över en natt kan man säga, när man skapar bilda fastighetsverket. Sen såg man ju att här kanske det fattas något väldigt viktigt då, när man tittar på landskapets finanser. Och då gjorde man det här första embryot till koncernbokslut. Man gjorde ett konsoliderat bokslut för landskapsförvaltningen och fastighetsverket. Tänk oss ett regelrätt koncernbokslut för hela förvaltningen med dotterbolag etc. Så då har vi ett ganska stort jobb. Vi vet ju att när landskapet upprättar sitt bokslut, då har ju inte de här dotterbolagen hunnit gjort sina bokslut. Så att det vi behöver diskutera nu, det är ju en koncernrapport som kommer under året, kanske efter sommar då, när alla bolag har haft sina stämmor, boksluten är fastställda och förvaltningen, finans då i det här fallet, har hunnit jobba med ett koncernbokslutsdokument för att få åtminstone en schematisk bild. För det vi diskuterar idag för en liten stund sedan då är pensionsfonden, och vi vet att det är en obalans där som har varit sedan länge. I en koncernbalansräkning schematiskt så ska man kunna lyfta upp det. Man ska också kunna lyfta upp förstås Posten och Kraftnät Åland och resterande bolag. Men det som man kanske undviker att lyfta in här enligt mig, så det är att man blandar in PAF i det hela. Eftersom ägandeskapet för PAF trots allt är lite oklart. Så tack för det, mina vänner.
Två repliker har begärts och den inledande repliken går till lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Dalman, tack för ett bra anförande. Jag uppfattar att ledamoten Höglund efterfrågar tydligare redovisning av medel. Och för att nu vara supertydlig, vi pratar ju om årsredovisningen idag. Bokslutet är en bilaga till årsredovisningen. Och i bokslutet så hittar vi då tabellen med överförda medel. Avser ledamoten Höglund speciellt dessa medel när han nämner behovet av tydligare redovisning? Tack.
Repliksvar, ledamot Höglund, varsågod.
Jo, bland annat, jag skulle nog vilja lyfta upp det här kanske till och med på ett högre plan. Vi har idag reservationsanslag, då, treåriga anslag då, på en mängd moment. Och det spelar ingen roll om det är en fartygsinvestering eller om det är något annat, så behöver man hitta en modell. Men speciellt för investeringsmomenten. Där är det oerhört viktigt att vi får en annan typ av dels uppföljning och dels då man övergår till de här årliga budgetering av investeringar. Så det finns ett jobb absolut som enligt mig måste göras. Men det är också lite komplicerat för att alla investeringar är inte ettåriga.
Andra replik till ledamot Valve, varsågod.
Talman, ja, ledamoten Höglund visar att han är en klok och räknekunnig man. Det som jag funderar över i andra repliken är hur förbindelseprincipen kunde förverkligas på bästa möjliga sätt i praktiken. Ledamoten Höglund nämnde årlig budgetering som ett sätt att göra det på. Finns det något annat sätt som man kunde öka transparensen?
Avslutande replik var ledamot Höglund. Varsågod.
Jo, alltså det med förbindelseprincipen är ju oerhört intressant och det är ju på sätt och vis lite tragiskt än att den försvann då, om jag förstått det rätt, 2015. Där då när man hade tagit beslut om att dela ut medel så då togs det från budgeten etc. Och sen var det väl som en typ av skuld då tills betalningen skedde. Alltså där pratade vi affärsredovisning. Och den biten försvann. Man har börjat jobba med det. Nu har vi lärt oss för paffmedel. Jag skulle nog tolka det att man har ett embryo som man försöker utveckla. Man behöver nog ha ett systemstöd här. Det är systemstödet som försvann då 2015. Så, som behöver komma tillbaka på något sätt. Yes.
Följande replik går till ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Ledamot Höglund håller ett ganska grundligt anförande som han brukar göra. Och jag måste erkänna att min fråga berör någonting som jag tror att ledamoten berörde. Men jag måste erkänna att i det fallet så lyssnar jag tillräckligt noga. Och det gäller ju då grundkassan om 10 miljoner euro. Är det så att landskapsregeringen vid något tillfälle har reviderat vad man anser att bör finnas i grundkassan? Var inte det här beloppet tidigare ett högre belopp?
Repliksvar ledamot Höglund. Varsågod.
Jo, tack för en mycket bra fråga. Jo, det är reviderat för om vi backar bara några år tillbaka så då pratar vi om en grundkassa på 20 miljoner. Och orsaken till att den diskussionen då dök upp, det var runt coronatiden. Och man måste då göra beräkningar på att kommer landskapets kassa likviditet att räcka till. Man var väldigt orolig eftersom skatteintäkterna sjönk radikalt, kostnaderna ökar radikalt. Så då var man mycket orolig för att kommer pengarna att räcka till. Kassan att räcka till och då begärde man en fullmakt på 70 miljoner. Och då gjorde man beräkningar på att vilken 70 miljoner om jag minns rätt. Gjorde man en beräkning på vad behöver grundkassan vara. Sen har jag hört att den är justerad. Varför vet jag inte.
Andra replik till ledamot Kahnborg. Varsågod.
Tack talman för det klargörande. Det skulle vara intressant om utskottet vid något tillfälle skulle få ta del av de nya beräkningsgrunderna och varför man har gjort den här justeringen. Det är väl min enda kommentar. Jag tror att det skulle vara viktigt att känna till det.
Avslutande repliksvar. Nej, ledamot Höglund är nöjd. Så vi fortsätter med nästa anförande som ska hållas av lagtingsledamoten Tony Asoma. Varsågod.
Herr talman, först vill jag börja med att tacka finans- och näringsutskottet för ett väl genomfört och skrivet betänkande som också belyser bokslutet 2024 på ett bra och tydligt sätt på de punkter det behöver belysas och lyftas. Vad gäller bokslutet 2024 som vi idag debatterar så kan man kort sammanfatta det så att det ger i handen att årets resultat var 17,2 miljoner på minus. Det här visar då tydligt och klart att utgifterna översteg intäkterna för året 2024 och att kassan minskade kraftigt med cirka 46 miljoner euro under året, vilket är en betydande likviditetsförsämring och samtidigt en överhängande likviditetsrisk. Idag torde kassan då ligga på cirka 16 miljoner euro och i det beloppet ingår ett internt lån av Fastighetsverket på 10 miljoner euro. Och som det står också i bokslutet på sidan 219 så utgör likviditeten till stor del av uttag från PAF under de gångna åren. Vi kan också se att under hösten erhöll landskapet cirka 47 miljoner euro i extra avräkningsbelopp från staten, varav då cirka 40 miljoner euro överfördes till landskapet Ålands pensionsfond. Och detta påverkade likviditeten då under året positivt på kort sikt med då 7 miljoner euro. Talman, med ett bokslut som visar ett underskott på 17,2 miljoner euro och en snabbt sinande kassa står vi på Åland inför betydande ekonomiska utmaningar framöver. Bokslutet ger en rätt tydlig och rättvisande bild av landskapets ekonomi, att den är i obalans. Vad förklarar då det negativa resultatet? Huvudorsaken enligt vad vi kan utläsa från bokslutet för år 2024 är att landskapet hade högre personalkostnader och högre utgifter för köp av tjänster. En löneharmonisering under 2024 samt löneökningar var den stora orsaken till de ökade kostnaderna. Också verksamhetskostnaderna ökade på flera sektorer, till exempel inom vård och infrastruktur, och större investeringstryck i närtid, vilket pressar både drift- och kapitalbehovet. Vad gäller de makroekonomiska effekterna kan vi konstatera från de preliminära siffrorna att BNP-utvecklingen på Åland fortsätter vara negativ, där den för 2024 var 1,0%. Vad gäller de realekonomiska effekterna kan vi säga att arbetslösheten var något högre än 2023 och låg på 4,6%. Under 2025 förutspår ÅSUB att arbetslösheten ökar till 5,4%, och i dagsläget i augusti låg den arbetslösheten på 5,1%. Och också antalet lediga platser hade minskat till 104, vilket är då 134 platser mindre än samma tid i augusti året innan. Dessa effekter sammantaget gör att både vår skattebas och tillväxten dämpas. Därför måste vi tillsammans få tillväxt i samhället för att inte hamna i en ohållbar ekonomisk situation där lösningen är att börja låna både till drift och till investeringar. Finansminister Mats Perama har i flera omgångar uttryckt oro över de svaga ekonomiska nyckeltalen och betonar behovet av ett balanseringsarbete. Att emellanåt erhålla extraordinära intäkter från staten, som nu år 2024 på 47 miljoner euro, kan vi inte räkna med varje år, och det räddar eller balanserar inte den åländska offentliga ekonomin på sikt, utan det värmer en stund och sen blir det kallt igen. Om jag nu tänker säga så, det som man ska kissa i byxorna. Detta balanseringsarbete behöver vi alla här i lagtinget komma ihåg då vi inom en snar framtid tar oss an budgeten för år 2026. Herr talman, investeringstrycket på landskapet Åland är högt, med bland annat nytt sjukhus, skärgårdstrafiken och dess flotta, digitaliseringen med mera. Därav finns det ett uttryckt behov av prioriteringar av investeringar framöver. För utan tydliga prioriteringar riskerar vi att skjuta kostnader framåt och framför oss, samtidigt som kassan sinar och räntor och finansieringsvillkor förändras, vilket ökar likviditetsrisken ytterligare. Åtstramningen av ekonomin är därför nödvändig för att balansera kassan, att undvika underskott och för att minska risken för skuldsättning till följd av ökade driftskostnader. Talman, det finns inget som tyder på underskotten i ekonomi kommer att lösa sig själv utan åtgärder, med tanke på hur tillväxten på Åland ser ut just nu och på sikt. En ansvarsfull ekonomisk politik på utgiftssidan och en tillväxt- och attraktionskraftspolitik som ger ökade intäkter är det som stabiliserar landskapet Ålands ekonomi. Genom att det ekonomiska läget för landskapet just nu är utmanande, är det viktigt med ständig och effektiv uppföljning och transparent rapportering. Enligt finansförvaltningslagens 4b-paragraf ska landskapsregeringen vid två tillfällen per finansieringsår till lagtinget redovisa prognoser över landskapets intäkter och kostnader
för det innevarande finansåret och förklara och belysa väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och beräknat utfall. Dessa sker i maj och i oktober. För att vi här i lagtinget inte ska behöva debattera och bända om huruvida det finns eller inte finns pengar i kassan är det viktigt att dessa mellanrapporter också innehåller en aktuell kassasflödesanalys. För det är ändå i slutändan kassan som styr vad vi har råd eller inte råd med. Inom företagsvärlden är bokslutet årets viktigaste dokument. För det visar svart på vitt hur det gick och som ska presenteras senast 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång. Talman, här i lagtinget har det alltid varit budgeten för kommande år som de flesta sätter krutet på. Önskvärt framöver skulle vara att vi här i lagtinget kunde behandla bokslutet före vi går hem för sommaren och inte 10 månader efter bokslutets slut, så att ingen blandar ihop tidigare års bokslut med kommande års budget. Tack, herr talman.
Och vi fortsätter med följande anförande som hålls av lagtingsledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack talman. Ja, när jag tänker upprätthålla mig lite kring de här reservationsanslagen och inte polarisera debatten, men däremot diskutera kanske hur vi kan hitta en lösning på situationen som vi diskuterar här den närmaste tiden. Och vi har ju pratat om årliga anslag, det ska vi stå också med i nästa ärende som vi ska diskutera, men det finns med här också så jag väljer att göra det nu. När vi helt enkelt budgeterar olika moment, framförallt investeringsmomenten eller investeringsmomenten vi pratar om, och det finns kvar reservationsanslag från tidigare år på respektive moment, så skulle det kunna vara en idé inför nästa års budget. Hur man nu väljer att göra vet jag inte, men det här är ett förslag som jag tänkte utveckla här. Att under respektive investeringsmoment, där det då finns reservationsanslag kvar i tidigare år, att man direkt i samma moment där man begär då lagtingets tillstånd att investera si och så många miljoner euro, att man också skriver med direkt efter. Så här många miljoner euro finns det redan på det här momentet i form av reservationsanslag. Så att vi här i lagtinget vet direkt, okej, det kommer 1,5 miljoner eller 2 miljoner eller hur många miljoner det är till på det här momentet. Men det finns redan sedan tidigare år x antal miljoner. Det gör att vi ska få en tydligare och klarare bild av hur mycket mandat vi ger till landskapsregeringen att spendera under respektive investeringsmoment. Det är bara ett förslag. Ett annat förslag är just det här som har diskuterats om årliga, att man helt enkelt tar tillbaka pengarna varje år och återbudgeterar dem för att ha ett mer verkligt resultat kring vad landskapsregeringen kan använda för pengar. Det finns ju nämligen, vi pratar mycket om reservationsanslag och att de är så röriga, men det finns ju också en orsak till att de existerar idag. Och det är ju det att om man ett år budgeterar en viss summa pengar, att nu ska det genomföras en viss typ av investering, om man inte hinner göra det året, så finns ju de pengarna kvar för att man ska kunna göra de följande finansår. Det är ganska svårt att hinna med alla investeringar på ett år, och det är ju det som är hela grundorsaken till att vi har reservationsanslag. Men hur man gör det här, om man använder årliga investeringsanslag eller om man redovisar samtliga medel under ett moment, så borde det uppnå liknande resultat. Helt enkelt att vi vet vad vi ger för mandat till landskapsregeringen att spendera nu när vi lever under det här systemet. Jag vet inte om det här resonemanget blev helt klart och tydligt, men det var i alla fall någonting som jag funderar på sen vår senaste debatt. Då hade vi till exempel upptäckt, om det hade varit så i det här årets budget, så hade vi upptäckt att okej, här finns det avsatt medel för reparation och underhåll av fartyg som vi inte längre äger. De kanske vi inte skulle i så fall haft med i det här årets budget. Och så skulle vi kunna undvika en del av den här situationen som har uppstått kring Töfte Linfärja. Men jag ska gå vidare från det och fortsätta med det som jag brukar prata om när vi diskuterar investeringar och avskrivningstider. Och det är ju den här, vi har ju nu affärsbokslut där vi budgeterar eller där vi har avskrivningar på, till exempel 40 års avskrivningstider har vi på färgfästen, och jag tror att det är 60 år på broar. Och jag tidigare kritiserade det här och jag tänker fortsätta med det. För att när vi har så här långa avskrivningstider på våra infrastrukturprojekt så blir det en stor skillnad, en diskrepans helt enkelt mellan resultat och likviditet som jag menar att skada transparensen. Det är svårt för människor att förstå och delvis svårt för en själv att förstå också. Eller jag förstår hur det går till och varför det är så, men det blir svårare att överblicka det. Hur kan det liksom vara så att vi kan i teorin ha ett positivt resultat men ändå en negativ likviditet? För det är resultatet av att vi använder avskrivningar på det viset som vi gör. Jag tror att det vore bättre att vi skulle frångå den här modellen med att ha väldigt, väldigt långa avskrivningstider på infrastrukturprojekt. För det är, på något sätt så blir det lite missvisande. Eller det blir rättvisande men också missvisande. Om när vi har långa avskrivningstider så blir kostnaden på respektive moment ganska låg, fast det går ut en hiskeligt massa pengar till exempel för att bygga ett färgfäste. Det är väldigt svårt att förklara det här för vanliga människor, hur de här budgeteringsteknikerna går till. Och därför så tycker jag att det är ett dåligt sätt att hantera det här på. Det är bättre om vi skulle korta ner avskrivningstiderna väsentligt eller bokföra hela kostnaden på en gång. Det är det som jag har landat i när jag har funderat på de här frågorna. Så, jag slutar där. Tack, herr talman.
Fyra repliker har begärts och den inledande repliken ges till lagtingsledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack vice talman och tack ledamot Wikström. Det var ett väldigt konstruktivt anförande. Jag blev riktigt glad att höra det. Och jag kan garantera, eller ska vi säga så här, att inget ont har något gott med sig. Inget ont har inte något gott med sig. Allt ont har något gott med sig. Så heter det. Sorry. Jag fick det inte att stämma där. Yes. Men i alla fall. Det som har inträffat nu, att vi har mycket diskussioner kring reservationsanslag och lagtingets roll och status etc. Jag kan garantera att utskottet i samband med årsbudget 2026 kommer att ha goda diskussioner. Och jag hoppas att ledamot Wikström som ersättare också tar del av dessa vid måna möjlighet. För att jag har också tittat på Riksrevisionen gjorde för 2 år sedan en syn över statsbudgetens reservationsanslag och notera en kraftig ökning på ganska kort tid. Och så också en risk med att det minskar transparens och riksdagens budgetmakt. Så det här är inte ett Ålands problem.
Repliksvar mot Wikström, varsågod.
Jo, tack talman. Nej, men det är bra att vi kan ha de här budgettekniska diskussionerna. Så att vi får, det är roligt att höra ledamoten Holmberg också att man kommer behandla det här transparensen, säger vi, transparensen i budgeten på ett allvarligt sätt här nu i nästa års budget. Och jag vill också hoppas att landskapsregeringen lyssnar på den här diskussionen och kanske kommer med ett sådant förslag som ökar transparensen när det gäller reservationsanslagen. Tack.
Andra replik till ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman. Precis som jag för en stund sedan nämnde mitt eget betänkandeanförande så upplever jag i alla fall som utskottsordförande att det finns en bra dialog mellan finansavdelning och utskottet. Så att jag tror att det ligger nog i allas intresse att förbättra och öka kvaliteten ytterligare där det går. Så jag är helt säker på att det här kommer att bli en positiv utveckling och en positiv process.
Och ledamot Wikström var nöjd så vi fortsätter med följande replik som går till lagtingsledamoten Simon Påvalls. Varsågod.
Tack herr talman. Jag ska i kort ord och lag också instämma med min kollega John Holmberg om att det var ett mycket konstruktivt anförande som Wikström höll. Och just det här att skriva under momenter där det finns reservationsanslag, vad som finns på momentet sen tidigare. Det är en bra kommunikationsfråga faktiskt. Så vi hade den här diskussionen även i måndags under en ganska heta debatt som det var kring vad ska landskapsregeringsutrymme vara gentemot lagting, alltså handlingsutrymme då, och i den här relationen. Och det här är ju verkligen, jag fick svar på min fråga här, det är faktiskt som jag ställde till ledamoten i den debatten, att det här fick vi ett konstruktivt förslag som jag tycker låter bra. Alla sådana förslag som ökar transparensen och gör budgetskrivningarna effektivare, samtidigt som de såklart inte lägger för mycket mer byråkrati på förvaltningen, man måste se att det finns tekniska möjligheter att få fram det här, så tycker jag ändå är ganska bra. Att vi, även vi som inte har kanske budgetteknik som vår främsta gren, även kan ha det tillgängligt, även för gemene man och kvinna.
Ledamot Wikström väljer att inte replikera på det och ledamot Påvals är nöjd, så vi fortsätter med följande replik som är lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, jo, tack för ett konstruktivt anförande. Jag välkomnar ledamoten Wikströms resonemang kring reservationsanslag, håller med långt, och ett besvärande faktum är att vi vet ju inte hur mycket regeringen har använt av de 4,15 miljoner som nämns på sida 208 i bokslutet. Och det är stora summor det är frågan om. Om man gör lite överslagsräkning, nu vet jag inte överhuvudtaget vilka summor det är. Det ser ut och det låter som att det skulle kunna vara kring 2 miljoner. Men jag vet inte, och jag sitter i finans- och näringsutskottet. Jag borde ha någon sorts känsla för hur många miljoner som används av överförda medel. Och det besvärar mig nog i rysligt.
Repliksvar, ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Det besvärar mig också. Man vill ju ändå hoppas att det här var en engångshändelse nu som har hänt här när vi pratar om just Öfterlinfärja, eller det som vi pratar om är ju det. Så jag håller med. Men samtidigt så de här reservationsanslagen, jag tror inte att de har missbrukats på det här sättet i någon större omfattning. Om de skulle ha gjort det tidigare, så då så borde vi ha haft en liknande debatt, förutsatt att någon har upptäckt det då. Men någonstans, så länge som vi vet här i lagtinget vad vi tar ställning till för budget, och det är transparent för alla som sitter här, transparent för oss och transparent för ålänningarna, och vi kan enas om ett sätt att hantera den här frågan som ökar transparensen och således demokratin då, och styrkan i demokratin, så är jag nöjd. Men det är en viktig poäng som ledamoten lyfter upp här, att vi har ganska stora anslag som vi inte vet vad som har hänt med.
Andra replik till ledamot Valve, varsågod.
Jo, talman, medan jag tog föregående replik hördes det. Det är bara att fråga från regeringsbänken. Jag har frågat två gånger. Regeringsblocket har en utmärkt möjlighet att berätta fortfarande idag hur mycket av dessa 4,15 miljoner som har använts. Men jag gissar att det kommer att bli en talande tystnad från regeringsblocket idag. Tack.
Och repliksvar, ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Det verkar så att säga. Och det är ju inte heller säkert att regeringen själv riktigt har koll på de här frågorna så här idag. Det är ganska mycket pengar och på olika moment, och investeringar kan dra över med sig och så mycket. Så jag tror inte heller att vi får svar på den frågan idag, dessvärre. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Tack herr talman, och tack till ledamot Wikström för... Vad det gäller budgetteknik, det kan man diskutera och lära sig för mycket av. För det kan man ju helt enkelt säga att det här har att göra med transparens. Och det är vi alla här i salen helt övertygade om, att vi kan aldrig bli för mycket transparenta. Men jag funderar lite på det här med resultat och likviditet. Det går inte alltid hand i hand, och man kan tänka sig ett företag som gör ett gott resultat. De har en god kassa. Och sen är vi ett tillfälle bestämmer oss för att nu ska vi bygga en kontorsfastighet. Kassan går. Resultatet kommer fortsättningsvis att vara bra, men kassan är tom. Så det här problemet finns överallt. Och varför? Jag tar det i nästa replik. Tack.
Repliksvar, ledamot Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Ledamoten och jag har diskuterat den här frågan flera gånger och inte riktigt ensam om den. Men jag tycker ändå att det finns en stor skillnad mellan... Vi har ju affärsbokföring nu, och därför har vi så långa avskrivningstider. Men vi är ju inte ett företag, utan vi är ju offentlig sektor. Och en väldigt viktig del av vår verksamhet är att det ska vara transparent, och vi ska göra det så enkelt som möjligt, så att också vanliga människor som inte sitter och funderar på de här frågorna hela dagarna kan förstå vad det är som vi håller på med. Och det fungerar ju så i företagsvärlden att man har avskrivningstider, men det är ju framförallt för skatteskäl. Så att man inte ska kunna hålla på och skatteplanera allt för mycket, så att säga. Och i och med att vi är offentlig sektor så finns ju inte den aspekten. Vi betalar inte skatt. Då vore det mer renhårigt att vi faktiskt bara visar att det här är kostnaden, den belastar resultatet direkt. Tack.
Andra replik till ledamoten Höglund. Varsågod.
Tack herr talman. Nej, men det är klart att för ett företag så sysslar man ju förstås med skatteminimeringar så gott man kan. Och där finns det skatteinstrument, och det finns avskrivningar i olika former. Det hinner jag inte alls gå igenom nu. Men man måste tänka sig att vad är en investering och vad är en avskrivning? Och egentligen är det inte så väldigt komplicerat. Man gör en investering på, säg, 50 miljoner, säg att en bro. Man konstaterar att den här bron kommer att hålla 50 år. Och sen efter 50 år så måste den rivas och så måste byggas en ny. Och då delar man upp den här investeringskostnaden i jämna belopp då under den här livstiden bron har. Så att det liksom finns en absolut linje i varför man har avskrivningar. Det är att fördela kostnaderna mellan de år som den här tillgången liksom.
Avslutande repliksvar, ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Jo, jag själv resonerar på samma sätt. Jag förstår innebörden av avskrivningar och varför vi gör det. Och det kan man tänka sig att okej, men om 50 år, eller jag tror att det är 60 år på broarna, men om det är 60 års avskrivning på bron, så efter 60 år så blir det en löpande kostnad för bron kontinuerligt. Men det resonemanget håller inte riktigt heller i min mening, för att hur ska vi veta hur samhället ser ut om 60 år? Behöver vi verkligen bygga en ny bro om 60 år dit vi har byggt broar idag? Eller ett färgfäste om 40 år? Världen förändras så pass snabbt så att resonemanget om att man ska ha en jämn kostnad över så lång tid och att det blir någon slags förutsättning för att vi ska bygga en ny bro och så får vi ett jämnt resultat. Det förutsätter att vi har någon slags evig infrastruktur. Det kanske funkar på Svibybron. Den tror jag att kommer vara om 60 år också. Där skulle det funka under förutsättning att vi... Men inte på all infrastruktur. Tack.
Finns inga fler talare på listan, så talmannen konstaterar att diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen kan det här förfaringssättet godkännas. Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Och ärendets enda behandling är avslutad och ärendet är därmed slutbehandlat. Och vi fortsätter på dagens lista och har ytterligare en så kallad enda behandling. Det är ärende nummer 3 på dagens lista med rubriken Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2024. Och det handlar om berättelsen nummer 1, 2024-25. Till grund för det här ligger Finans- och näringsutskottets betänkande nummer 18, 24-25, Landskapsregeringens svar, Landskapsrevisionens berättelse nummer 1, 2024-25. Och först tillåts då som vanligt diskussion, och efter det så börjar den här detaljbehandlingen, diskussion, Finans- och näringsutskottets ordförande, lagtingsledamot Jan Holmberg, varsågod.
Tack vice talman Måtar, kära kollegor och åhörare. Effektivitetsrevisionen, den är alltid lika intressant. Och jag upplever det, jag tror att hela utskottet upplever det som att för varje år så blir en revisionsberättelse, en effektivitetsrevision, mer och mer ett väldigt, väldigt bra verktyg där vi upplever att landskapsregeringen och myndigheterna ser en revision som en hjälp mer än en farlig kontroll, om man säger så. Så det verkar vara ett väldigt välfungerande och bra samarbete mellan såväl revision som landskapsregering. Och landskapsrevisionen granskar i sin effektivitetsrevision för år 2024 infrastrukturavdelningens upphandlingar och landskapsregeringens budgetprocess samt ordnat polismyndighetsförvaltning, löner och schemaläggning. Revisionen visar att polismyndighetens verksamhet i stort är välorganiserad och fungerar resultatrikt inom givna resurser. Utskottet konstaterar samtidigt flera områden där utveckling krävs för att öka transparensen, det är ett modeord den här veckan, och förutsägbarheten i verksamheten. Revisionen framhåller också att landskapsregeringens resultatstyrning är alltför allmänt hållen. Utskottet delar denna bedömning. Det är viktigt att det skapas tydligare mål, inte enbart av ekonomisk karaktär, utan även rörande utredningstider, förebyggande arbete och verksamhetens kvalitet. Utskottet har ju under många år efterlyst tydliga målsättningar överlag, avläsbara mål.
Landskapsregeringen har i sitt svar redogjort för att uppföljningen av polismyndigheten sker kvartalsvis och att systemet för resultatstyrning kommer att ses över. Utskottet ser positivt på detta men understryker att uppföljningen måste vara konsekvent och ändamålsenlig. Vidare visar revisionen att oklarheter i kostnadsfördelningen mellan riket och landskapet påverkar polisens verksamhetsförutsättningar. Landskapsregeringen har ingått ett avtal med inrikesministeriet om särkostnader och upprättat en permanent samarbetsgrupp. Utskottet ser detta som ett steg framåt men betonar att frågan om kompensation för nya uppgifter fortsatt måste drivas gentemot inrikesministeriet. Utskottet erfar även att det i Ålands budget för 2024 framkommer att Ålands polismyndighet har ett utökat resursbehov i och med att lagen om rättegång i brottsmål förändrats den 1/10/2023. Förändringarna innebär bland annat att behandlingen av brott mot barn ska påskyndas. Utskottet konstaterar att lagtinget beviljade personalresurser för detta i budget 2024. Dock har inte resurserna tillfallit Ålands polismyndighet. Utskottet erfar att orsaken till detta är att kostnadsfördelningen inte än har klarlagts mellan Åland och Finland och att landskapsregeringens tolkning är att personalresurserna är villkorade utefter att Finland står för kostnaderna. Utskottet anser det som problematiskt att frågan om kostnadsfördelningen inte än är utredd och att resurser som har beslutats av lagtinget inte har verkställts. Samtidigt anser utskottet det som viktigt från ett självstyrelse- och ekonomiskt perspektiv att landskapet inte bär kostnader som faller under Finlands ansvar. När det gäller resurser konstaterar revisionen att polismyndigheten har begränsade möjligheter att minska kostnaderna för obekväm arbetstid. Särskilt då dygnet runt verksamheten är nödvändig. Utskottet noterar även att antalet polistjänster ökat och att detta stärker myndighetens kapacitet. Samtidigt framhåller utskottet att en långsiktigt hållbar planering av personal och schemaläggning är nödvändig för att undvika överdriven övertid och säkerställa rättvis arbetsfördelning. Landskapsregeringen och Polismyndigheten har påbörjat arbetet med att införa digitala system för tidsrapportering och schemaläggning. Utskottet välkomnar detta, men ser behov av att resultaten av dessa satsningar följs upp. Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att Polismyndighetens verksamhet överlag är välfungerande, men att styrningen från landskapsregeringen behöver utvecklas. Oklarheter kring finansieringsansvar gentemot Finland måste lösas och arbetet med att modernisera schemaläggning och resursuppföljning bör drivas vidare. Talman, utskottet har även tagit del av landskapsrevisionens effektivitetsrevision av infrastrukturavdelningens upphandlingar och landskapsregeringens budgeteringsprocess. Revisionen visar att upphandlingsrutinerna överlag är ändamålsenliga, transparenta och följer gällande lagstiftning och interna regelverk. Dokumentationen bedöms vara på en god nivå och några väsentliga brister har inte konstaterats. Samtidigt framkommer flera återkommande utmaningar som utskottet ville lyfta. En första iakttagelse gäller den interna kontrollen. Avsaknaden av ett automatiserat beställningssystem innebär risker för att avtal kan kringgås. Landskapsregeringen har i sitt svar uppgett att frågan kommer att beaktas i samband med utvecklingen av ett servicecenter och ett gemensamt beställningssystem. Utskottet ser positivt på detta men understryker vikten av att åtgärden förverkligas inom rimlig tid. Vidare visar revisionen att konkurrensen vid upphandlingar ofta är begränsad med få anbudsgivare och återkommande leverantörer. Detta utgör en risk för kostnadseffektiviteten. Utskottet delar därför revisionens rekommendation om en samlad upphandlingsstrategi. Landskapsledningen har uppgett att en strategi för samordnad upphandling planeras. Utskottet betonar att en sådan strategi inte enbart bör fokusera på samordning utan också aktivt arbeta för att bredda leverantörsbasen och underlätta deltagande i anbudsförfaranden. Och utskottet ser positivt på avdelningens förändringar av upphandlingsprocessen i syfte att möjliggöra för fler aktörer att delta i upphandlingarna. Där till exempel kravet på anbudsgivaren att kunna redovisa specifik omsättning tas bort och ersätts
med en form av garanti eller försäkring. Det här bör kunna leda till att mindre företag kvalificeras att lämna anbud. Talman, när det gäller budgeteringsprocessen konstaterar revisionen att investeringsanslag återkommande har en låg förverkligande grad, vilket resulterar i betydande överföringar mellan år. Detta riskerar att försvaga både transparensen och lagtingets möjligheter till styrning.
Känner ni igen det?
Utskottet är erfaret och välkomnar att landskapsregeringen övervägat införa årliga investeringsanslag och ser detta som ett viktigt steg och anser att frågan om demokratiskt inflytande samt ansvarsskyldighet måste fortsätta vara i centrum. Slutligen framhåller revisionen behovet av tydligare projektredovisning, särskilt för stora och fleråriga investeringar. Landskapsregeringen har i viss mån redan beaktat detta genom att redovisa pågående investeringar med budget, utfall och återstående behov. Det syns i slutet av årsredovisningen. Utskottet anser att detta arbete bör utvecklas ytterligare så att lagtinget ges en tydligare överblick över att de ursprungliga kostnadsberäkningarna hålls.
Det är väl bra.
Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att landskapsregeringen tagit fasta på flera av revisionens iakttagelser och att pågående reformer kan stärka såväl den interna kontrollen som transparensen. Samtidigt återstår betydande utmaningar, framförallt rörande konkurrensen i upphandlingar samt förverkligande graden av investeringar. Utskottet ser fram emot att landskapsregeringens arbete utifrån landskapsrevisionens aviserade åtgärdsförslag. Talman, lagtinget har den 4 juni 2025 inbjudit finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2024 jämte landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2024 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens och landskapsrevisionens kännedom. Tack, talman.
En replik har begärts och det är lagtingsledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Tack, talman. Till likhet med ordförande i finans- och näringsutskottet så tycker jag att det här är en viktig fråga. Det här visar att vad de antaganden vi gjorde tidigare, var de korrekta eller var de inte korrekta och var i så fall kan vi bättra oss. Men det funderar över det svaret på revisionsberättelsen som landskapsregeringen har lämnat, där man skriver att när det gäller löner inom offentlig förvaltning så skriver man i jämförelse med chefslöner inom övrig offentlig sektor på Åland och i riket är en månadslön på 8 000 för en chef tillsatt på 5 år för hög. Samtidigt har HS styrelse tillsatt en chefsöverläkare med en lön på 15 000 per månad i ersättning plus reseersättningar, jag tror det var 20 resor per år hem till Vasa. Och därtill gratis bostad. Hur ser ledamoten på den rekommendationen?
Talmannen konstaterar kanske att finans- och näringsutskottets ordförande inte uppehöll sig så särskilt mycket just vid den här frågan. Men du är fri att svara naturligtvis. Varsågod, ledamot Holmberg.
Tack, vice talman. Nej, jag har inget svar på ledamot Törnros fråga. Men däremot en sak som jag glömde säga i mitt anförande är att på några ställen i landskapsregeringens svar så framkommer att landskapsregeringen inte avger något svar. Och vi ställde frågan till revisorerna att vad innebär det? Ja, inte desto mer att vi kommer att följa upp de frågeställningar som inte har besvarats. Så det var kanske av vikt att veta.
Andra replik till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, jag konstaterar att landskapsregeringen i sitt svar skriver citat: landskapsregeringen har noterat revisionens iakttagelser och konstaterar att det i dagsläget inte föranleder några åtgärder inom landskapsregeringen. Hur ser finans- och näringsutskottets ordförande på det i ett större perspektiv att underlydande myndigheter uppenbarligen har Oklahoma fritt när det gäller att tillsätta chefer och deras löner. Jag tycker vi ska erinra oss att den här lönen, jag ifrågasätter inte personen i sig själv för jag känner inte till vederbörande, men det här är en betydligt högre lön än vad förvaltningschefen med ansvar för hela allmänna förvaltningen har, heller vad lagtingets högsta tjänsteman har, heller vad för övrigt någon myndighets tjänsteman har. Att hur ser ni från utskottets sida på den här löneutvecklingen som nu OHS uppenbarligen har tagit ett pinnen för?
Repliksvar däremot Holmberg, varsågod.
Tack talman. Just den specifika lönen och tjänsten som ledamot Törnros återkommande tar upp, budskap har gått fram, ledamot Törnros är väldigt missnöjd med det. Utskottet har inte tagit del av den vi har tagit del av effektivitetsrevisionen för 2024 och inte haft orsak till att titta på lönesättningar som landskapsregeringen har gått utanför de så att säga given praxis, så att jag tar ingen ställning till det, men jag vill än en gång poängtera att vid på de ställen där landskapsregeringen inte avsett avge något svar så kommer landskapsrevisionen att återkomma och försöka följa upp frågeställningen. Tack.
Följande anförande kommer att hållas av lagtingsledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Mikrofon var på. Tack, vad bekvämt. Ärade lagting, åhörare. Fru talman, effektivitetsrevision är lite speciellt för att de är så framåtsyftande och det är faktiskt väldigt både trevligt och lärorikt att sitta med i finans- och näringsutskottet. Det är vi alla överens om och vår ordförande sköter jobbet mycket bra. Jag vill ge han lite beröm här tillsammans förstås med de andra som sitter som medlemmar. Men effektivitetsrevisioner är väldigt bra, de är framåtsyftande och det gör ju också att både landskapsregering och avdelningar behöver tänka till. För det kommer frågor och frågor ska besvaras. Sen vet vi att de inte kanske alla gånger gör det, men i regel gör de det. Så det är utvecklande. Och effektivitetsrevisionen fungerar på det viset att man väljer ut ett antal områden så grottar man ner sig dem ganska ordentligt och analyserar och besvarar etc. Bra, och jag tänkte inte gå igenom alla de här områdena som har effektivitetsrevisionerats, tänkte jag säga. Genomgått effektivitetsrevision. Men några av dem, de som är mest intressanta. Och gällande polismyndigheten då så har vi det här problemet fortsättningsvis då, med den här oklara kostnadsfördelningen. Vad ska landskapet stå för? Vad ska riket stå för? Det tar vissa steg framåt. Det finns den här permanenta samarbetsgruppen sen några år tillbaka som är på rätt, som då ska diskutera de här frågeställningarna och försöka komma med svar. Vi har kanske inte fått komma ända i mål. Vi vet att det finns mycket som Åland finansierar, står för finansieringen, som vi anser att rike borde finansiera. Det tillhör deras behörighet. Så det här är någonting som man kan trycka på egentligen så ofta man kan. Det som rike ska rike betala. Man kan också notera att antalet polistjänster ökar under de senaste åren. Det betyder att myndighetens kapacitet är förstärkt. Och här är ju personaloptimering, det gäller inte bara polis utan det gäller all verksamhet. Personaloptimering är A och O. Och det är det som man sysslar med idag, att ska inom förvaltningen då minska de här 90 tjänsterna på 3 års tid, så måste vi titta på andra sätt att jobba, hur man kan optimera verksamheten. Så vi välkomnar då att man har tagit det här på allvar på polisen. Man har påbörjat arbete med att införa digitala system för tidsrapportering och schemaläggning. Och det är ett steg framåt. Sen kanske man inte kommer att kunna minska ner så mycket tid eftersom polisens verksamhet är väldigt speciell. Då. Det är 24/7 verksamhet. Revisionen konstaterar också att konkurrensen vid inför upphandlingar ofta är begränsad. Det är få anbudsgivare, det är återkommande leverantörer. Och här har vi då noterat då att avdelningen håller på att göra förändringar i de här upphandlingsprocesserna i syfte då att möjliggöra så att fler aktörer kan delta i upphandlingen. Och inför den avdelning som ni vet som har de flesta och de absolut största upphandlingarna. Så nya arbetsmetoder här för att öka konkurrensen då bland de som är med och ger anbud. Mycket bra. Jag tänkte också här, jag hade skrivit då lite om revisionen och deras synpunkter på investeringsanslag. Jag tycker att vi har diskuterat det så mycket här så jag kommer inte liksom gå in på det. Det blir bara upprepning. Utan jag avslutar med att titta gärna i den här berättelsen om effektivitetsrevisionen för 2024. Det finns ett avsnitt som handlar om budgeteringsprocess, investeringsdelen. Det här är liksom värt att kika på. Vad är förverkligande graden? Vad är problematiken? Det här återknyter egentligen till den diskussion vi har haft under den här veckan. Så har ni tid, kika gärna lite på det. Tack mina vänner.
Tack för det. Vi har en stycken replik begärd och det är ledamot Valve som har begärt replik. Varsågod.
Talman, den här repliken har jag ingen aning om hur har begärts. Det måste vara min mobiltelefon som har legat på knappen. Tack.
Ledamot Höglund vill inte svara på den. Så vi går vidare till nästa anförande. Och nästa anförande hålls av ledamot Kahnborg. Varsågod.
Tack fru talman. Då kan jag inleda med att bekräfta att jag begärt anförande själv och det är ingen mobil som har gjort det. Några reflektioner gällande effektivitetsrevisionen och det första gäller ju då Ålands polismyndighet. Efter den här behandlingen så verkar det ganska klart för min egen del att landskapsregeringen idag agerar främst uppföljningsenhet istället för att bidra till en tydlig målstyrning. Där man faktiskt jobbar med klara målsättningar och upprätthåller ett kontinuerligt samarbete för att uppnå de här målsättningarna. Och det råder också, och fortfarande kan vi konstatera, oklarheter i kostnadsfördelningen mellan Åland och Finland. Det är på intet vis ett nytt problem, men det är viktigt att vi kommer framåt i den här frågan. Lagtinget har fattat beslut om resurser efter lagändringar som påverkar polisens arbete, men polisen har inte sett röken av de här resurserna. Det är inte bra, inte för demokratin och inte heller för det interna förtroende mellan Ålands landskapsregering och polismyndigheten. Det är förstås bra att landskapsregeringen håller hårt på vem som ska finansiera vad enligt den överenskommelse som finns med Finland. Men det är viktigt att regeringen tar grepp om att få det här utrett och avklarat. Jag måste också i sammanhanget lyfta att polismyndighetens resurser i form av personal har utökats mycket kraftigt under de senaste åren och den utvecklingen är inte hållbar och vi måste slå på bromsen för ytterligare utökningar efter det att vi har förverkligat de redan tagna besluten. Det andra jag vill lyfta i effektivitetsrevisionen är att vi ser detaljer som kunde förbättra infrastrukturavdelningens arbete. Upphandlingarna är helt korrekta men konkurrensen är för svag precis som ordförande Holmberg konstaterade i sitt anförande. Och vad jag har förstått så kommer infrastrukturavdelningen att fortsätta arbeta med det här och det är positivt och det är nödvändigt. Samtidigt så ser vi också att investeringsbudgeten gång på gång blir en pappersprodukt med låg förverkligande grad och överföringar från år till år. Det är en sanning med modifikation då många typer av projekt skrider över flera års budgetar. Men det vore på sin plats att landskapsregeringen tydligt redovisar projektstatusen för att öka transparensen både mot lagtinget och mot ålänningarna. I utskottet har vi fått erfara att man internt har en god uppföljning av projektstatus och att steget är relativt litet för att kunna offentliggöra densamma. Och det hoppas jag att landskapsregeringen verkar för att göra verklighet av. Avslutningsvis kan vi konstatera att effektivitetsrevisionen till stor del handlar om förtroende. Förtroende för att lagtingets beslut betyder någonting och att besluten genomförs på ansvarsfullaste vis. Det finns brister och uppmaningen är därmed enkel. Tydliga mål, en solklar ansvarsfördelning, bättre upphandlingar och en budget som faktiskt förverkligas. Det är först då vi säger att vi tar revisorernas kritik på allvar och använder dem som det bollplank plank de de facto utgör för att förbättra vår egen verksamhet. Och det får mig slutligen in på konstaterande att när man väljer att inte svara på revisorernas iakttagelser så bör man åtminstone bidra med en förklaring till varför man väljer det tillvägagångssättet. Tack talman.
Tack för det. Där var ingen replik begärd. Så då går vi vidare till nästa anförande som hålls av ledamot Valve. Varsågod.
Talman, effektivitetsrevisionen är ett mycket nyttigt medel för förbättring av landskapets verksamheter. Och det finns mycket klokskap i den välbeprövade tesen om att effektivitetsrevision i regel är som bäst när revisionen funkar som en sparringpartner för förvaltningen och också den politiska landskapsregeringen. Finans- och näringsutskottets betänkande är här både tydligt och enhälligt. Och det är bra att finans- och näringsutskottet inte blir gummistämpel utan tar tydligt ställning i olika frågor. Jag tänkte i det här anförandet fördjupa mig lite i betänkandets resonemang kring Ålands polismyndighet och det resursbehov som har uppstått i samband med olika lagändringar och sen kort beröra revisionen av infrastrukturavdelningen. Lagförändringarna på polismyndigheten de innebär bland annat att behandlingen av brott mot barn ska påskyndas. Det är en mycket god och viktig prioritering. Utskottet konstaterar sen att lagtinget beviljat personalresurser för detta i budget 2024. Dock har inte resurserna tillfallit Ålands polismyndighet. Och utskottet erfar att orsaken till detta är att kostnadsfördelningen inte än har klarlagts mellan Åland och statsmakten. Och att landskapsregeringens tolkning är att personalresurserna är villkorade utefter att Finland står för kostnaderna. Det här sätter fingret på ett mycket aktuellt och brännande problem. Vi hade nyligen förmånen att ha riksdagens förvaltningsutskott på besök här i lagtinget. Jag fick då frågan från ledamöterna, hur ser resursfördelningen ut mellan Åland och riket på polismyndigheten? Ålands polismyndighet har ett eget budgetmoment, men ungefär hur mycket mellan tummen och pekfingret bidrar riket med? Hur ser den procentuella behörighetsfördelningen ut om vi väger riksbehörigheter och ena sidan förundersökning, tvångsmedel och väger mot den åländska behörigheten? Jag måste säga att detta var svåra frågor också för en ex-kansliminister att besvara. Så jag tror att det ligger mycket i att ett klarläggande av det här har många fördelar utöver de som beskrivs i betänkandet. Det kan också möjligen ha en viss betydelse i självstyrelselagsrevisionen. Sen måste jag nämna det som ett enhälligt utskott säger om budgetuppföljning på infrastrukturavdelningen. Och då står det längst ner i utskottets betänkande. När det gäller budgeteringsprocessen konstaterar revisionen att investeringsanslag återkommande har en låg förverkligande grad, vilket resulterar i betydande överföringar mellan år. Detta riskerar att försvaga både transparensen och lagtingets möjligheter till styrning. Utskottet har erfarit och välkomnar att landskapsregeringen överväger att införa årliga investeringsanslag. Utskottet ser detta steg som viktigt och anser att frågan om demokratiskt inflytande samt ansvarsskyldighet måste fortsätta vara i centrum. Finns ingenting, talman, att tillägga till det. Tack.
Tack för det. Då går vi vidare i talarlistan och nästa anförande hålls av ledamot Lötman. Varsågod.
Talman, lagting och åhörare. Effektivitetsrevisionens berättelse är ett viktigt verktyg för oss lagtingsledamöter, inte bara för att identifiera brister utan också för att stärka förtroende för våra institutioner. När det gäller polismyndigheten är det inte acceptabelt att oklarheter kring kostnadsfördelningen mellan Åland och Finland försenar nödvändiga förstärkningar inom polisen. Vi vet alla att trygghet och rättssäkerhet är grundläggande för vårt samhälle. Samtidigt måste vi stå fast vid principen att Åland inte ska bära kostnader som enligt lag är Finlands ansvar. Det handlar om både rättvisa och respekt för självstyrelsen. Vi kan inte acceptera att våra resurser belastas på ett sätt som strider mot självstyrelselagen. Det här lyftes också när lag- och kulturutskottet hade besök av Finlands förvaltningsutskott den 19 september. När det gäller infrastrukturavdelningen visar revisionen att rutinerna i huvudsak fungerar väl, men att det fortfarande finns utmaningar med intern kontroll och upphandlingar. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla dessa processer så att vi kan säkerställa både transparens och effektivitet. Samtidigt vill jag understryka att det finns mycket som fungerar bra, och det är viktigt att vi också lyfter fram det. Gällande budgeteringsprocessen är det oroande att investeringsanslagen ofta har låg förverkligandegrad och stora överföringar mellan år. Det försämrar transparensen och försvårar lagtingets möjligheter att styra. Att införa årliga investeringsanslag är ett steg i rätt riktning, men demokratiskt inflytande och ansvarsskyldighet måste fortsätta vara vägledande. Slutligen krävs en skarpare projektredovisning för stora och fleråriga investeringar. Löpande rapporter med budget, utfall och kvarstående behov behövs för att säkerställa att ursprungliga kostnadsberäkningar hålls. Talman, revisionens berättelse ska inte bara ses som en uppräkning av brister, utan är en möjlighet för oss att ta ansvar och driva förbättring. Socialdemokraterna ställer sig bakom utskottets förslag att anteckna landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för kännedom. Det är så vi stärker förtroende för både vår förvaltning och vår självstyrelse. Tack.
Tack för det. Då finns det inte några flera talare på talarlistan, varför jag förklarar diskussionen som avslutad. Och detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan det förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Så ärendets enda behandling är avslutat och ärendet är slutbehandlat. Så vi går vidare till ärende nummer 4 som är en skriftlig fråga, nummer 14-2024-2025, med rubriken hur avser landskapsregeringen gå vidare med VA-planen? En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåtet. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Jesper Josefsson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Alfons Röblom. Varsågod.
Tack fru talman. Den nya vatten- och avloppsplanen, VA-planen, blev färdig i våras och innehåller vid sidan av många förslag på bra och konkreta åtgärder också en samlad bedömning. Ålands VA-infrastruktur behöver investeringar på mer än 200 miljoner euro fram till år 2050. Pengarna behövs för modernisering av systemet och för anpassning till bland annat klimatförändringarna. För att klara utmaningarna inom VA-sektorn krävs förnyad lagstiftning, investeringar, omorganiseringar samt en gedigen och långsiktig förankring i lagtinget. Med hänvisning till 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande fråga. Avser landskapsregeringen föra den nya VA-planen tillsammans med regeringens egna analyser, prioriteringar och bedömningar till lagtinget i form av ett meddelande?
Minister Josefsson, varsågod.
Tack, talman. VA-området är ju väldigt aktuellt och också väldigt viktigt. Jag tror de flesta tar det lite för givet att det ska komma rent och gott vatten när vi väl lyfter på kranen. Bakom kranen så är det komplexa system och strukturer, och de är långt eftersatta, speciellt på avloppssidan. Och ur ett beredskapshänseende och det faktum att om vi vill ha tillgång till dricksvatten i framtiden så behöver vi göra stora investeringar. Så är det bara. Och samtidigt så behöver vi ta hänsyn till konkurrenskraften hos våra företag som är och blir ännu mer lidande av stora kostnader jämfört med deras konkurrenter. Och därför är den här frågan aktuell på många sätt och vis. VA-område är som ni vet kommunernas behörighet. Det är på kommunal nivå som alla praktiska åtgärder och investeringar görs. Och landskapets roll, huvudsakliga roll i det, är lagstiftningen. I våras så blev ett utkast av en ny VA-plan klar och skickades då ut till alla kommuner för beslut. Och det är där VA-planen ligger just nu. Några kommuner har godkänt det och några är på kommande. Jag tror deadline är nästa vecka om jag minns rätt. Slutligen så kommer planen till landskapsregeringen som troligtvis godkänner den. Landskapet har ingen roll i att gå in i planen och ändra på så vis. Men parallellt med det så har vi påbörjat arbete med ny lagstiftning inom området. Vi har idag flera olika lagar, om det är tre stycken som är från 70-talet. Så det är ett ganska stort jobb att revidera det. Och som VA-planen påpekar och tar upp i många punkter. Ett lag-PM är alltså under arbete och tanken är att en så kallad vattentjänstlag som man brukar prata om ska ligga på lagtingets bord nästa år som går enligt plan eftersom man tar fram det efter den här VA-planen. Och under året så har vi också inlett ett arbete med en vattenförsörjningsplan som kan bli värdefull input i arbetet. Man tittar på just klimatförändringar och annat i den och ett har väldigt långsiktigt perspektiv. Och när lagstiftningen tas fram och när den presenteras här i lagtinget så kommer det förstås som vanligt vara en hel del resonemang, analyser och konsekvensbedömningar med och i det här fallet VA-planen som en del av underlaget. Och här kommer lagtinget få all chans att debattera och sätta sig in i frågan på mer detaljerad nivå. Så frågan, om jag ska försöka svara direkt på frågan om ett meddelande, så har personligen har vi inte jag eller förvaltningen tagit ställning till om ett meddelande behövs eller om det räcker med lagstiftningen eftersom allt kommer att vara inbakat i det och det blir en sedvanlig behandling här i lagtinget. Men jag anser det ändå viktigt att lagtinget sätter sig in i frågan även om det stor del är som sagt på det kommunala bordet, men det är många frågor som är aktuella och väldigt viktiga. Så i någon form så håller jag med om att det skulle passa sig att lagtinget sätter sig in och debatterar den här frågan.
Tilläggsfråga, ledamot Rödblom.
Tack talman och tack för svaret ministern. Och det låter ju som på ministern som att det skulle vara lämpligt med ett meddelande för att som ministern säger så ligger ju de här frågorna i praktiken på kommunerna, men också ministern har varit inne på när vi senast stod här och diskuterade frågan våren 2024, ministern och jag, så sa ministern att landskapsregeringen måste ta ledartröjan i arbetet med VA-frågorna, bland annat just för att sektorn är så splittrad. Då tänkte jag som följdfråga på resonemanget egentligen ställa frågan att Hur ser ministern och landskapsregeringen då på det samlade offentliga investeringsbehovet som är på runt 200 miljoner euro? Och vilka överväganden görs i regeringen kring en gemensam åländsk VA-organisation eller ett gemensamt VA-bolag? Just med tanke på bredden i den här frågeställningen och med tanke på alla de åtgärder som behövs både i stort som i smått. Men hur ser ministern just på organisationsfrågan?
Tilläggssvar, minister Josefsson.
Tack. Jag tror det är väldigt viktigt att samordna det här och organisera det. Och troligtvis är ett bolag den bästa lösningen. Att det har lyckats bra på vattensidan. Och jag tror av flera skäl att ett bolag inom avloppssidan, sen om det ska vara ett ytterligare gemensamt bolag eller två skilda, det vågar jag inte svara på. Men jag vet också att det är intressant från kommunalt håll. Tre kommuner har börjat titta på det. Så den frågan kommer att vara aktuell. Men som sagt, om man ska ta itu med det här på allvar och gör det så kostnadseffektivt som möjligt, så tror jag bolag är den vägen man ska gå. Och jag tror ytterligare att om man vill ta konkurrenskraften hos företagen i beaktande, som vi måste, så tror jag också att ett bolag kan vara lösningen på den biten. Att det är svårt för kanske mindre kommuner att till exempel införa industritaxor och sluta på sina invånare. Men om man har ett gemensamt bolag och sluta på alla ålänningar, så blir det inte samma effekt.
Andra tilläggsfråga, min ledamot Röblom.
Tack, fru talman. Och där snubblar ju ministern in på en del av en frågeställning som dök upp för mig också. Vad kan en samorganisering av den här sektorn innebära just för kostnadsbilden? För vi tog alla del av den rapport som kom om att vatten och VA-sidan är kostnadstung för delar av vårt näringsliv. Då kanske jag inte den som automatiskt förespråkar att det ska sänkas avgifter för industrin, och som sen innebär att vanliga ålänningar får högre avgifter. Men utan man måste hitta på andra vägar, och då kan ju en omorganisering vara vägen fram. Frågan är då just om det ska göras kanske mer via bindande lagstiftning på något vis, eller hur man ska styra. Men min sista fråga egentligen, så är det att när det gäller de här frågorna, så är det ju inte bara vattentjänstlagen som är av vikt, utan det är ju också den övriga vattenlagstiftningen som vi här i rummet har kallat vattenlagen. Så min sista fråga är egentligen, hur ser processen ut med det som hittills har kallats vattenlagen? Jag vet att ministern har aviserat att det kanske inte ska gå vidare som en sån lagstiftning som det tidigare talades om. Men var ligger frågan just nu?
Och avslutande tilläggssvar, minister Josefsson.
Gällande den så kallade vattenlagen, så planen är att den kommer efter vattentjänstlagen. Och det är mer praktiska skäl med lagberedningen. Eftersom vi har en liten lagberedning och vissa är uppbundna till bland annat självstyrelserevisionen, så blir det i den tågordningen. Men prio just nu är som sagt vattentjänstlagen, och den kommer på bordet 26. Och planen är att vattenlagen ska komma året efter, 2027 alltså. Så ser tidsplanen ut gällande lagstiftning.
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom och ärendet är slutbehandlat. Vi går vidare till ärende nummer 5. En sammanhållen lagstiftning för behandling av kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården. Det är lagförslag 28, 2024, 2025 samt social- och miljöutskottets betänkande 11, 2024, 2025. Och det här ärendet kommer att tas upp till behandling vid plenum den 26 september 2025. Och sen har vi ytterligare ett ärende för kännedom. Det är ärende nummer 6. Det är landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2024. I enlighet med 7 § i landskapslagen om landskapsrevisioner har landskapsrevisionen den 18 september 2025 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 paragraf ska landskapsregeringen inom 3 månader från det att landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser vidta med anledning av landskapsrevisionens iakttagelser. Det här ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Och lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet. Antecknas. Och sen återstår bara att konstatera att nästa plenum hålls den 26 september 2025 klockan 9.30. Observera tiden 9.30 och plenum är avslutat.